Egil Skallagrimssons saga, Gunnlaug Ormstungas saga.
Den här talboken är överförd från en analog talbok på kassett. Därför är endast bokens rubriker sökbara. Talboken saknar sökbara sidor. Det kan förekomma hänvisningar till kassettsidor i materialet. Vänligen bortse från dessa.
Utgiven av Fabel år 1989. Boken är översatt från isländska av Hjalmar Alving. Framställd som talbok av Talboks- och punktskriftsbiblioteket år 1991. Inläst vid talinspelningar SOS AB. Inläsare är Inga Lyning. Baksidestext. De isländska sagorna tillhör den europeiska litteraturens märkligaste skapelser. Framförallt gäller omdömet de person- och släktsagor som i Hjalmar Alvings översättning återges i den här pocketutgåvan. Läsaren ställs inför storslagna berättelser, berömda för sin kraftfulla personteckning och sin mäktiga och lakoniska prosa. Händelserna i den långa sagan om Egil Skallagrimsson och i den korta om Gunnlaug Ormstunga och Helga den Fagra utspelas när det inte tilldrar sig i främmande land inom en och samma del av västra Island. Landskapet innanför den breda och öppna havsbukten Faxaflue. De centrala händelsernas medelpunkt är i båda sagorna myrasläktens stamsäte, gården Borg, byggd av Skallagrim Kvällulfsson och efter honom ärvd och bebodd först av Egil Skallagrimsson, sedan av Torsten Egilsson, far till Helga den Fagra. Slut på baksidestext. Innehåll. Förord. Romersk femma. Egil Skallagrimssons saga. Egils förfäder. Kvällulv och hans familj. Sidan 3. Harald Hårfagre lägger Norge under sitt välde. Omkring 885. Sidan 5. Konung Harald och Torolv Kvällulfsson. Sidan 9. Ketil Heings islandsfärd, sidan 49. Konung Harald och Skallagrim, sidan 51. Kvällulfs och Skallagrims islandsfärd, 891, sidan 56. Skallagrim tager land, sidan 62. Egil Skallagrimsson, 910-990. Egil diktar sina första visor, sidan 69. Björn Brynjolfsson och Tora Gladhand, sidan 71. Eirik Blodyx och Torolv Skallagrimsson, sidan 78. Torolv besöker Island. Torun Skallagrimsdotter giftes bort, sidan 82. Om Egils pojkår och första Norgefärd, omkring 927, sidan 85. Äventyr i Österled, sidan 99. Egil och Torolv komma tillbaka till Norge, sidan 106. Egil och Torolv komma till England, sidan 111. Slaget på Vinheden, 937, sidan 115. Egil i konung Adalsteins hall, sidan 125. Egil åter i Norge och på Island, sidan 130. Striden på Gula tinget, 946, sidan 133. Eirik Blodyx förföljer Egil. Egils hämnd, Nidstången, sidan 140. Skallagrims död, sidan 151. Egil och Nyo på utlandsfärd, hos Eirik Blodyx i Jorvik, 948, sidan 154. Egil åter i Norge, Ljot Bleke, sidan 170. Egils holmgång med Atle Korte, sidan 180. Egil åter på Island, hans barn, 950, sidan 184. Egils sista Norgefärd, Arinbjörn och Egil på vikingafärd i Friesland, 955-56, sidan 184. Egils Värmalandsfärd, sidan 192. Händelser på Island, sidan 212. Bodvar Egilsson drunknar, 961, sidan 214. Kvädet om Arinbjörn, sidan 225. Om Egil och Einar Skalaglam, sidan 231. Om Egil och hans son Thorstein, sidan 235. Trätan mellan Thorstein Egilsson och Steinar Onundsson, sidan 237. Om Egils sista dagar och död, sidan 254. Egils efterkommande, sidan 258. Gunnlaug Ormstungas saga, sidan 263. Upplysningar och förklaringar, sidan 309. Slut på innehåll. Förord. Händelserna i den långa sagan om Egil Skallagrimsson och i den korta om Gunnlaug Ormstunga och Helga den Fagra utspelas när det inte tilldragar sig i främmande land inom en och samma del av västra Island. Landskapet innanför den breda och öppna havsbukten Faxaflue. Huvudhändelsernas medelpunkt är i båda sagorna myrasläktens stamsäte, gården Borg, byggd av Skallagrim Kvällulfsson och efter honom ärvd och bebodd först av Egil Skallagrimsson, sedan av Thorstein Egilsson, fader till Helga den Fagra. Av Egil Skallagrimssons saga handlar den första fjärdedelen om Egils förfäder, de tre senare om honom själv. Så gott som hela den första fjärdedelen utspelas i Norge och även sedan Egil själv blivit sagans huvudperson är Island endast då och då mellan utlandsfärderna skådeplats för de händelser varom det berättas. Först på det sista 50-talet sidor är Egil stadigvarande på Island. Då denna sista del av sagan börjar är han redan en 60-årig gubbe. Han lever visserligen ännu många år, men utlandsfärdernas och det krigiska äventyrens tid är förbi. Enligt en äldre uppfattning föddes Egil Skallagrimsson omkring år 900 och dog omkring 980. Enligt den åsikt som omfattas av vår tids främsta kännare av hans saga, både föddes och dog han ett tiotal år senare. Här följer en fotnot. Även beträffande tidpunkten för åtskilliga viktiga händelser i Norges äldsta historia har det senaste årtiondets forskning i Egilsagans kronologi lett till en ny uppfattning. Den mest iögonfallande av dessa omdateringar är att slaget i Havrsfjord, varigenom Harald Hårfagre blev herre i Norge, flyttats 13 år fram i tiden från 872 till 885. Då skälen för dessa nya dateringar synas mig övertygande, och jag tror att det kommer att bli bestående, är det några av dessa årtal jag, för vinnande av bättre kronologisk översiktlighet, bifogat till en del kapitelöverskrifter i innehållsförteckningen. Slut på fotnoten. Hans liv inföll sålunda helt och hållet inom hedendomens sista århundrade på Island, och som islänningasagornas monumentalaste hedning, tilltalande eller frånstötande, men alltid levande och helgjuten, framstår han inför eftervärlden i den saga som bär hans namn. Var på Island denna saga författats, därom råder knappast någon meningsskiljaktighet. I varje fall inte bland de isländska litteraturforskarna, som är i tillfälle att på ort och ställe övertyga sig om författarens utomordentliga förtrogenhet med de platser om vilka han berättar. Om sagans tillkomsttid har meningarna varit mer delade, men det skäl som talar för 1200-talets första årtionden är många och vägande. och de flesta forskare tog det numera anse att det är vid denna tid som den muntliga traditionen om Egil Skallagrimsson fått den skrivna sagans form. Liksom andra isländingasagor, längre som kortare, har även Egil Skallagrimssons saga gått till eftervärlden utan författarnamn. Men till skillnad från vad fallet är med andra sagor kan man för Egilsagans vidkommande namngiva den sannolike författaren. I början av 1200-talet bodde i Borgarfjordsbygden, först på Borg, senare på Reykjaholt, ett par mil längre in i landet, Snorre Sturlason, på mödernet befryndad med de mäktiga myramännen, Egil Skallagrimssons släkt. Redan dessa tids släkt- och bosättningsförhållanden kunde göra det sannolikt att Snorre haft med Egils sagans tillkomst att skaffa. Kommer därtill att man i sagans såväl språkliga som innehållsliga beskaffenhet finner åtskilliga drag som ovillkorligen leder tanken till Heimskringlas författare, blicken för det dramatiskt verkningsfulla, förtrogenheten med norsk historia, sinnet för de historiska händelsernas orsakssammanhang. Det är genom dessa två sistnämnda egenskaper som Egils saga mer eller mindre skiljer sig från andra isländingas sagor. Citat: Egils saga är inget vildblomster. Hon är vuxen upp ur odlad jord. I henne är sammanstöpt stoff av många slag. Folklig sägen, lärt vetande och skrivna källor, och denna stöpning är gjord med vaken historisk kritik. Sigurdur Nordahl. De källor ur vilka författaren hämtat mest för sitt verk har givetvis varit icke böcker utan muntliga berättelser, kväden och löjsavisor, som tillsammans fortplantats från släktled till släktled under de två århundradena mellan Egils död och författarens verk. Av dessa källor har det poetiska till ojämförligt större delen sin upprinnelse hos Egil själv. De stora dikterna Hovfuslöjsen, Sona Torek och Arin Bjarnakvida bära i allt äkthetens prägel, och ingen tvivlar på att det är Egil som diktat dem. Med löjsavisorna, de här och där inströdda enstaka stroferna, förhåller det sig annorlunda. Att de flesta av dem härröra från Egil har man inga skäl att betvivla. Om andra kan man på lika goda grunder säga att de icke kunna göra det. Andra åter kunna vara ursprungliga, men kunna också ha tillkommit senare. Även av själva prosaberättelsen kan mycket, inte bara till innehållet utan också till uttryckssättet, tänkas härröra från Egil själv. På gamla dagar berättade han ofta och utförligt om sitt liv och sina bragder. Fatt tal Fauti agli gott, säger sagan. Det som han berättade för vore oftast hans egna ett män, som säkert väl tog vara på denna släkttillgång och i sin tur lät då sagan gå vidare till sina avkomlingar, tills den i början av 1200-talet fick den skrivna sagans gestalt. Till grund för denna översättning ligger Egils saga Skallagrimssonar, Sigurdur Nordahl, gav ut i isländsk fornrit 1933. På ett par ställen har jag i sammanhangets och tydlighetens intresse gjort mindre omflyttningar, vilka omnämnas bland upplysningar och förklaringar. I ett par fall har jag också, likaledes i förtydligande syfte, i texten inarbetat läsarter som anföras i noterna i Nordahls upplaga. Till svenska är sagan tidigare i sin helhet översatt av A.U. Båt 1883 och av Per Wieselgren 1930. Om Gunlaug Ormstungas saga är i det föregående omtalat att dess skådeplats, när sagan utspelas på Island, är samma bygd som vi lärt känna i Egil Skallagrimssons saga. Liksom de två sagornas händelser ligger varandra nära i rummet, ligger de också varandra nära i tiden. Gunnlaug Ormstunga och Helga den Fagra beräknas vara födda 6 år före Egils död, omkring 990. Och Gunnlaugs och Hravns sista envig bör ha ägt rum 25 år senare. Som sagans tillkomsttid kan med tämlig visshet angivas slutet av 1200-talet. Men vem som är dess författare vet man icke. Att han varit väl förtrogen med trakten kring Borg är emellertid tydligt. Gunnlaug Ormstungas saga är, om översättningarna till olika språk medräknas, den isländska bok som blivit tryckt flest gånger. Även på svenska föreligger den i ett betydande antal översättningar. Till grund för den här föreliggande ligger texten i Ludvig F. A. Wimmers Old Nordisk Läsebok. Den i år utkomna del 3 av serien Isländsk fornrit. Borgfirdingas sagor, utgiven av Sigurdur Nordahl och Gurdni Jonsson, och i vilken ingår även Gunnlaugs saga Ormstungu, har jag kunnat tillgodogöra mig vid korrekturläsningen. Vid översättningen av såväl de längre dikterna som löjsavisorna har jag lämnat oöversatta och med streck markerat rader eller strofer som tycks mig alltför dunkla till sitt innehåll. Av den konstfulla språkliga utsmyckningen har jag endast medtagit allitterationen, stundom något fritt behandlad, samt en och annan lättbegriplig och även för en läsare i vår tid poetiskt njutbar känning. Hjalmar Alving. Slut på förordet. Egil Skallagrimssons saga. Gunnlaug Ormstungas saga. Egil Skallagrimssons saga. Sidan 3. Egils förfäder. Kvällulv och hans familj. Ulv hette en man, son till Bjalve och Halbera, dotter till Ulv Orädde. Halbera var syster till Halbjörn Halvtroll i Hravnista, fader till Kettil Heing. Ulv var så storväxt och stark att han inte hade sin like. I sina unga år låg han i viking och härjade. I vapenbrödraskap med honom var Berdlakare, en storättad man och frejdad för styrka och mannamod. Han var bärsärk. Ulv och Kare ägde allt gemensamt och mellan dem rådde fast vänskap. När de hörde upp med sina härnadståg for Kare till sin gård Bärdla. Han var en storrik man. Kare hade 3 barn. En som hette Eivind Lambe, en annan Olve Hnua. Salbjörg hette hans dotter, en vacker och stolt ung kvinna. Henne fick Ulv till äkta. Därpå for också han till sina gårdar. Även Ulv var rik både på land och lösöre. Han blev kungens länderman, liksom hans förfäder hade varit, och blev en mäktig man. Om Ulv berättas att han var en driftig hushållare. Han hade för vana att stiga upp tidigt och gå och se till både husfolk och hantverkare, boskap och åkrar. Ofta gav han sig i samtal med dem som behövde hans råd, och i allt kunde han ge goda råd, ty han var en mycket klok man. Men då det led mot kvällen blev han alltid folkskygg och ondsint, så att det inte var många som kunde komma till tals med honom. Sidan 4. Han var kvällsömnig och folk sa att han kunde skifta hamn. Han fick namnet Kvällulv. Kvällulv och Salbjörg hade 2 söner. Den äldre hette Torolv, den yngre Grim. När de vuxit upp vore båda storväxta och starka liksom deras fader. Torolf var vacker till utseendet och en mycket dugande ung man. Han bråddes på sina mödernefränder, var gladlynt och hurtig, dådkraftig och dristig och omtyckt av alla. Grim var svartmuskig och ful, både till utseende och skaplynne lik sin far. Han växte upp till en driftig man, var konstfärdig i både trä och järn och blev en skicklig hantverkare. Om vintrarna for han ofta ut i båt för att fiska sill med dragnot och med honom många huskarlar. När Torolf var i 20-årsåldern gav han sig ut på vikingafärd med ett långskepp som Kvällulv givit honom. Bärdlakares söner Eivind och Olve voro med på denna färd, även det med ett långskepp och med mycket manskap. De foro i viking om sommaren, vunno rikt byte och skiftade det sinsemellan. På detta sätt fortforo de med sina vikingsfärder några somrar, men på vintrarna voro de hemma hos sina fäder. Många dyrgripar hade Torolf med sig hem till sin fader och moder. Då för tiden var det gott om tillfällen att vinna både rikedom och ära. Kvällulv var nu vid hög ålder och hans söner voro fullvuxna. Vid den tiden rådde över Firdafylke en kung som hette Öjdbjörn. Harald hette hans jarl och Tore hette dennes son. En annan jarl var Atle Smale som bodde på Göylar. Hans barn voro Hallstein, Holmstein, Herrstein och Solveig den fagra. Sidan 5. En höst, då mycket folk kommit samman till blotet på Göylar, såg Olve Hnuva Solveig och fattade kärlek till henne. Han begärde henne till äkta, men jarlen tyckte att det inte vore jämbördiga och vägrade att giva honom sin dotter. Därefter diktade Olve en mängd kärlekskväden. Han var så uppfylld av sin kärlek till Solveig att han inte längre ville vara med på vikingafärderna. Torolf och Eivind Lambe drog då utan honom på härnadståg. Harald Hårfagre lägger Norge under sitt välde. Harald, Halvdan Svartes son, hade tagit arv efter sin fader österut i viken. Han hade avlagt ett löfte att varken låta skära eller kamma sitt hår förr än han vore envåldskonung över Norge. Därav fick han namnet Harald Luva. Först krigade han mot de kungar som vore honom närmast och besegrade dem och är därom mycket berättat. Därpå la han upplanden under sig. Därifrån drog han norr ut till Trondheim och utkämpade där många slag innan han gjort sig enväldig över hela Tröndalagen. Sedan ämnade han draga vidare upp till Nöjmudal mot bröderna Herrlöjg och Hrollöjg, som då voro konungar där. När bröderna fingo kunskap om hans färd gick Herrlöjg med 11 man in i en hög som de under 3 år låtit bygga. Därpå slöts högen. Men Hrollöjg välte sig ur konungadömet och tog jarls rang. Sedan gav han sig i konung Haralds våld och avstod från sin kungamakt. Så blev Harald herre över Nöjmdölafylke och Halogaland och satte jarlar över denna del av sitt rike. Därefter bröt Harald upp och seglade från Trondheim söderut till Möre. Sidan 6. Där utkämpade han ett slag mot konung Hundtjov och vann seger. Hundtjov stupade och Harald la under sig Nordmöre och Röjmsdal. Men Sölve Klove, Hundtjovs son, hade undkommit och begav sig till Sundmöre till konung Arnvid. Honom bad han om hjälp och talade sålunda: denna gången är det vi som råkar till trångmål, men länge lär det inte dröja förrän samma olycka drabbar dig. För min tro är att Harald kommer att vända sig mot dig så snart han gjort alla dem som han vill på Nordmöre och Röjmsdal till sina trälar och drängar. Dig väntar då detsamma som vi fått röna. att tvingas värja gods och frihet och se dig om efter hjälp hos alla och överallt där hjälp kan fås. Och här bjuder jag dig nu, mig och mitt folk, till värn mot Haralds övermod och övervåld. I annat fall får ni väl göra som nöjmdalingarna, självmant ge upp er frihet och bli Haralds trälar. Min far tyckte att det var mer ärofullt att dö som kung än att på sin ålderdom göras till en annan kungs undersåte. Jag tror att så tycker även du och andra män som haft något att säga till om och har mod i bröstet. Genom slik tal blev Arnvid besluten att samla folk och värja sitt land. Han och Solve slöt och förbund och sände bud till konung Öjdbjörn, som rådde över Firdafylke, att komma dem till hjälp. När sändemännen kom till Öjdbjörn med detta budskap, rådgjorde han med sina vänner, och alla rådde honom att samla folk och förena sig med möremännen, så som det begärt. Öjdbjörn lät skära upp härpil och utgå härbåd över hela sitt rike och sände bud till stormännen för att stämma dem till sig. Men när kungens sändemän kom till Kvällulv och sa honom sitt ärende, att kungen ville att Kvällulv skulle komma till honom med alla sina huskarlar, svarade Kvällulv sålunda. Sidan 7. Med rätt kan kungen tycka att jag är skyldig att följa honom om han ska värja sitt land och det härjas i Firdafylke, men att draga upp till Möre och slåss där för att värja deras land, därtill anser jag mig alls inte skyldig. Kort och gott, hälsa ni er kung när ni träffar honom att Kvällulv ämnar sitta hemma under den här härfärden och ämnar varken samla folk eller dra ut för att slåss mot Harald Luva. Honom, det är min tro, är en riklig börda av lycka beskärd, medan vår kung inte har fått mer än han kan hålla i näven. Med detta besked foro sändemännen hem till kungen, och Kvällulv satt kvar hemma på sina gårdar. Konung Öjdbjörn drog med det folk som han fick med sig upp till Möre. Där förenade han sig med konung Arnvid och Sölve Klove. Och tillsammans hade de en stor här. Vid samma tid var kung Harald kommen norrifrån med sin här, och innanför ön Solskill drabbade de två herrarna samman. Striden var hård och manfallet stort på båda sidor. I Haralds här föll två jarlar, Asgöjt och Asbjörn, och två söner till Hakon Hladejarl, Grjotgard och Herlöjg, och många andra stormän. I Mörehären föllo konungarna Arnvid och Öjdbjörn. Solve Klove flydde och undkom. Han var sedan stor viking och tillfogade ofta Haralds rike stor skada. Det var nu som han fick namnet Solve Klove. Här följer en fotnot. Klyvaren, storhuggaren, slut på fotnoten. Konung Harald la därefter under sig Sunnmöre. Vemund, konung Öjdbjörns broder, behöll Firdafylke och gjorde sig till kung där. Detta var sent på hösten, och konung Haralds män avrådde honom att dra söder om stad så sent på året. Sidan 8. Han satte då Rongvald till jarl över både Nord- och Sunnmöre och Röjmsdal. Därefter drog han åter upp till Trondheim och hade mycket folk med sig. Samma höst hemsökte Atles söner Olve Hnuva för att dräpa honom. De hade så mycket folk att Olve inte ett motstånd kunde göra utan måste fly och undkom. Han begav sig upp till Möre, uppsökte där konung Harald och blev hans handgångne man. Därefter drog han på hösten upp till Trondheim med kungen och kom i stor gunst hos denne. Han var sedan länge med konung Harald och blev hans skald. På vintern samma år drog Rongvald Jarl inre vägen över Eid ner till Firdafylke. Han hade genom spejare kunskap om konung Vemunds färder och kom en natt till Nöjsdal, där Vemund var på gästning. Rongvald Jarl omringade huset och brände kungen inne med 90 man. Här kom Berdlakare, Olves fader, till Rongvald med ett fullbemannat långskepp, och tillsammans seglade båda upp till Möre. Rongvald tog det skepp. Vintern samma år drog Rongvald Jarl inre vägen över Eid ner till Firdafylke. Han hade genom spejare kunskap om konung Vemunds färder och kom en natt till Nöjsdal, där Vemund var på gästning. Rongvald la under sig Firdafylke och fjaler och satte jarlar att styra över landet. Över Firdafylke satte han Hroald Jarl. Sedan Harald lagt under sig de nyvunna fylkena höll han ett skarpt öga på ländermän och storbönder och andra från vilka motstånd kunde väntas. Dem gav han två ting att välja mellan, att bli hans män eller också lämna landet. Det tredje de hade att välja var att utsättas för övervåld eller mista livet. Somliga blev stympade till händer eller fötter. Sida 9. I varje fylke gjorde konung Harald till sin egendom all odaljord och allt land byggt som obyggt, och även havet och insjöarna, och alla bönder skulle vara hans förpaktare, likaså de som arbetade i skogen. Och saltskjudare och fångstmän, alla, både på sjö och land, skulle vara honom underdåniga. Men ur denna träldom flydde många bort ur landet, och nu bebyggdes många ödemarker vida omkring, både österut i Jämtaland och Hälsingaland, och länderna västerut. Söderöarna, landet kring Dublin, Irland, Normandie i Valland, Katanäs i Skottland, Orkneyöarna, Hjaltland och Färöarna. Och vid denna tid upptäcktes Island. Konung Harald och Thorolf Kvällulfsson. Konung Harald låg med sin här i Firdafylke. Han sände bud ut över landet till dem som inte hade kommit till honom, men som han tyckte att han hade någonting att säga. Kungens sändemän kom och även till Kvällulv och blev oväl mottagna. De framförde sitt ärende och omtalade att kungen ville att Kvällulv skulle komma till honom. Han har hört, sa de, att du är en ypperlig man och storättad, och hos honom kan du vinna mycken heder. Kungen är mycket mån om att ha hos sig sådana män som han hört omtala såsom utmärkta genom kraft och mannamod. Kvällulv svarade att han var för gammal och inte längre rask nog att vara med på härskepp ute till sjöss. Och nu vill jag helst sitta hemma, sa han, och sluta upp med att tjäna kungar. Då sa sändemännen, låt då din son fara till kungen. Han är stor och stark och ser inte ut att vara rädd av sig. Kungen kommer att göra dig grim till sin länderman om du vill tjäna honom. Länderman vill jag inte bli så länge min far lever, svarade Grim. Så länge han är i livet är han den som jag ska lyda. Sändemännen foro sin väg, och när de kom till kungen sa de honom allt som Kvällulv talat inför dem. Kungen blev vred och fällde några ord om att Kvällulv och hans son måtte vara övermodiga män, vad de nu kunde ha för planer. Olve Hnuva, som befann sig i närheten, bad kungen att inte vredgas. Jag ska begiva mig till Kvällulv, sa han. När han får veta att du fäster stor vikt vid att han kommer till dig, ska han nog komma. Olve begav sig därefter till Kvällulv och sa honom att kungen var vred. Det skulle inte gå väl, sa han, om inte ändera far eller son begåve sig till honom. Men om det vunne kungens vänskap skulle det röna mycken heder. Han ordade mycket därom att kungen, som sant var frikostig mot sina män både med gods- och hedersbevisningar. Kvällulv svarade att en aning sa honom att han och hans söner inte skulle vara lyckosamma i sina mellanhavanden med Harald, och jag vill inte fara till honom, men om Thorolf kommer hem i sommar så är han nog inte nödbedd till den färden och till att bli kungens man. Säg kungen att jag ska vara hans vän, och alla som jag har någon makt över ska jag hålla till tro och lydnad mot honom. Vad beträffar styrelsen och förvaltningen här i fylket så ska jag fortfara att handha dem för hans räkning, liksom jag gjort för den förre kungen, om Harald vill att så ska vara. Sedan får det väl visa sig hur det blir med sämjan mellan mig och honom. Olve for därpå tillbaka till kungen och sa honom att Kvällulv skulle sända sin son till honom. Den som vid den tiden inte var hemma vore bättre lämpad till konungsman, sa han. Därmed lät kungen sig nöja. På sommaren drog han in i Sogn och när det blev höst rustade han sig att fara upp till Trondheim. På hösten kom Torolv Kvällulvsson och Eivind Lambe hem från sin vikingafärd. Torolv for till sin far och son hade samtal med varandra. Torolv frågar vad männen som Harald sänt dit haft för ärende. Kvällulv svarade att kungen sänt bud att Kvällulv eller hans son, den ene eller den andra, skulle bli honom handgången. Vad svarade du? Frågade Torolv. Jag sa som jag tänkte att jag skulle aldrig bli kungen handgången och inte heller ni två om jag finge råda. Min tro är att slutet blir att den kungen bringar oss om livet. Då går det mycket annorlunda än jag tror, svarade Torolv. Jag väntar mig av honom den största heder och jag är fast besluten att fara till honom och bli hans man. Jag vet genom säkra sagesmän att i hans hird blir inga andra upptagna än ypperliga män. Att komma med i deras flock håller jag för den största förmån och heder om de vill ta emot mig. Det är bättre hållna och aktade än några andra i detta land. Jag har hört säga som kungen att han är frikostigare än någon annan mot sina män och inte mindre mån om att ge upphöjelse och makt åt dem som tycks honom därtill fallne. Men om dem som sätter sig upp mot honom och inte vill hylla sig till honom hör man aldrig att det blivit något stort. Somliga måste fly ur landet och andra göras till legojord. Sidan 12. Underligt tyckes mig att en så klok man som du, far, och så ärekär, inte med tack har tagit emot den heder som kungen har bjudit dig. Eller om så är att du tror dig förutse att ofärd väntar oss av den här kungen och att han vill vara vår ovän. Varför drog du då inte ut till kamp mot honom med den kungen som du förut var handgången? Sämst av allt synes mig vara att varken vara Haralds vän eller ovän. Det gick som jag spådde, sa Kvällulv, att det for ingen segerfärd som stred mot Harald Luva där uppe i Möre. Och det ska nog också visa sig att Harald ska bli mina fränder till stor ofärd. Men du, Torolv, vill nog själv råda över dina företag. Om du blir en av Haralds hirdmän, så inte är jag rädd för att du inte ska hållas för jämngod med det främste i vilket mandomsprov som helst. Men ta dig i akt så att du inte tror dig om mer än du förmår och ger dig i kast med dina övermän. Dock att väja undan lär du inte heller ha lust till. När Torolv begav sig bort följde Kvällulv honom ner till hans skepp. Kysste honom och önskade honom framgång på färden och lyckosam återkomst. Björgolv hette en man på Harlågaland. Han bodde på ön Torgar, var länderman, rik och mäktig och halv bergrese till styrka, växt och börd. Han hade en son som hette Brynjolv. Denne var likadan som sin far. Björgolv var nu gammal. Hans hustru var död. Och hela skötseln av sin egendom hade han lagt i händerna på sin son, som han även skaffat ett gott gifte. Sidan 13. Brynjolfs hustru hette Helga och var dotter till Ketil Heing från Ravnista. De hade en son som hette Bard. Han var tidigt storväxt och vacker, samt på alla sätt lovande. En höst var det stort gille på Torgar, och det yppersta på gillet vore Björgolv och hans son. På kvällarna kastades lott om vilka som skulle dricka tvemänning, så som sed var. Vid gillet var även en man som hette Hågne, och som ägde gård på ön Leka. Han var mycket rik, såg bra ut och hade ett gott förstånd, men var av ringa börd och hade själv skapat sin ställning. Han hade en vacker dotter som hette Hildirid. Vid lottkastningen fick hon Björgolv att sitta samman med. De båda talades mycket vid om kvällen och hon tycktes honom en fager mö. Kort därefter slutade gillet. Samma höst for gamle Bjorgold hemifrån på en roddskuta som han ägde och hade 30 man ombord. Han kom till Leka och lät 20 man gå upp till bondens medan 10 vaktade skutan. När de kom upp till gården gick Hågne honom till mötes, hälsade honom välkommen och bjöd honom stanna med sina följeslagare. Bjorgold antog inbjudningen och de gingo in i storstugan. När de klätt av sig ytterkläderna och tagit på sig sina kapper lät Hågne bära in en blandså med öl. Och Hildrid, bondens dotter, skänkte i åt gästerna. Bjorgold kallar till sig Hågne, värden i huset, och säger honom att mitt ärende hit är att jag vill att din dotter far hem med mig, för nu ämnar jag hålla bröllop med henne. Hågne såg sig ingen annan råd än att låta allt bli så som Bjorgold ville. Bjorgold köpte henne för 1 öre guld och det ging och så i säng tillsammans. Därpå for Hildrid hem till Torgar med Bjorgold. Sidan 14. Brynjolv var illa till freds med detta tilltag. Bjorgolv och Hildrid fingo 2 söner. Den ena hette Harek, den andra Hörörek. Kort därpå dör Bjorgolv, och så snart han var utburen skickade Brynjolv bort Hildrid med hennes söner. Hon begav sig till Leka, till sin far, och där växte hennes söner upp. De vore vackra till utseendet, småväxta, med skarpt förstånd, lika sina mödernefränder, och kallades Hildrids sönerna. Brynjolv aktade dem föga och lät dem ingenting få av sitt fädernarv. Hildrid var Hågnes arvinge, och hon och hennes söner tog arv efter honom. De bodde därefter på Leka och ägde stora rikedomar. Hildrids sönerna och Bard Brynjolfsson vore ungefär jämngamla. Brynjolv och Bjorgolv hade länge haft rätt till finfärd och finskatt. Uppe på Harlågaland finns en fjord som heter Väfsner. I fjorden ligger en stor och vacker ö som heter Alost. Och på ön en gård som heter Sandnäs. Där bodde en man som hette Sigurd. Han var den rikaste där nordpå, länderman och en klok man. Han hade en dotter som hette Sigrid och ansågs för det bästa giftet på Harlågaland. Hon var Sigurds enda barn och den som skulle taga arv efter honom. Bard Brynjolfsson for hemifrån på en skuta med 30 man ombord. Han for upp till Alost och kom till Sandnäs, där Sigurd bodde. Bard framförde sitt ärende och friade till Sigrid. Frieriet upptogs väl och ungmön lovades åt Bard. Giftermålet skulle äga rum följande sommar då Bard skulle komma dit upp för att fira bröllop. Samma sommar hade konung Harald sänt bud till stormännen på Harlågaland och stämt till sig dem som inte förut kommit till honom. Brynjolf hade beslutat göra denna färd och med honom for Bard, hans son. På hösten foro de till Trondheim och träffade där kungen. Han tog med glädje mot dem och Brynjolf blev hans ländeman. Kungen gav honom stora förläningar till dem han förut hade. Han gav honom finfärden, konungssysslan i fjällbygden och handeln med finnarna. Därpå for Brynjolf tillbaka till sina gårdar, men Bard var kvar och blev kungens hirdman. Av alla hirdmännen värderade kungen sina skalder mest. De sutto i andra högsätet. Längst in satt Öjdun, ilskelda. Han var den äldste och hade varit skald hos Halvdan Svarte, konung Haralds fader. Därnäst satt Torbjörn Hornklove. Därnäst Olve Hnuva, och närmast honom fick Bard sin plats. Han kallades Bard Vite eller Bard Starke. Han värderades högt av alla. Med Olve Hnuva var han god vän och stallbroder. Samma höst kom Torolv Kvällulfsson och Eivind Lambe, Bedla Kares son, till konung Harald och blev väl mottagna. De kom dit med en 20-bänkad, väl bemannad snäcka, som det förut haft i Viking, och fingo plats anvisade gästskålen åt sig och sina män. Då det varit där så länge att tiden tycktes dem inna att träda inför kungen, gingo Berdlakare och Olve Hnuva med dem. De hälsa konungen, och Olve Hnuva säger att nu var han kommen, Kvällulfs son. Som jag i somras sa att Kvällulf skulle sända till dig. Det han en gång lovat, det håller han, och i detta kan du nu se säkra bevis för att han vill vara din uppriktige vän, då han sänt sin son hit till att tjäna dig, en så hövdinglik man som du här kan se. Nu är det Kvällulfs och allas vår bön att du tager emot Torolv med heder och giver honom en god ställning hos dig. Kungen svarade välvilligt att det skulle han göra, om Torolv visar sig vara lika bra karl som han ser ut. Därefter gjordes Torolv kungen handgången och tog plats i kungens hird. Berdlakare och Eivind Lambe, hans son, for och söderut på samma skepp som Torolv haft vid färden norrut. Kare for därpå hem till sina gårdar och med honom Eivind. Torolv var kvar hos kungen och fick sig säte anvisat mellan Olve, Nuva och Bard, medan de tre rådde den största vänskap. Om Torolv och Bard sades allmänt att de vore jämlikar till utseende och växt, styrka och allsköns färdigheter. Är nu Torolv i stor gunst hos kungen och likaså Bard. När vintern var över och det blev sommar bad Bard kungen om lov för att fara och fullfölja ett gifte som förra sommaren blivit honom lovat. Och då kungen visste att Bard hade giltigt ärende gav han honom lov att fara. Bard bad då Torolv att fara med honom nordpå och sa som sant var att han där skulle träffa många mäktiga fränder som han inte förut sett eller kände. Torolv ville gärna följa med, och det få av konungen lov härtill. De rustade sig till färden, de hade ett gott skepp och manskap, och begiva sig på väg då de är ofärdiga. När de kommit till Torgar, sända de bud till Sigurd och låta säga honom att Bard nu vill fullfölja det gifte som de förra sommaren kommit överens om. Sigurd svarade att han skulle hålla allt som de avtalat. Därpå bestämmade tiden för bröllopet och att Bard och hans folk skulle begiva sig dit upp till Sandnäs. När det led mot tiden för bröllopet begåv sig Brynjolf och Bard på väg och hade med sig många stormän, både fränder och anhöriga. Det gick som Bard hade sagt att Torolv träffade många av sina fränder som han inte kände förut. Det foro tills det kom och till Sandnäs, där ett präktigt bröllopsgille blev hållet. När gillet var över for Bard hem med sin hustru och var sedan hemma över sommaren och med honom Torolv. På hösten foro de åter till kungen och voro sedan hos honom ännu en vinter. Den vintern dog Brynjolf, och när Bard fått veta att hans arv väntade på honom bad han om orlov att fara hem. Kungen beviljade honom detta, och innan det skildes blev Bard hans länderman, liksom hans fader hade varit, och fick av kungen i län allt det som Brynjolf hade haft. Bard for hem till sina gårdar och blev snart en stor hövding. Men Hilderids sönerna fingo av arvet lika lite som det förut fått. Bard fick med sin hustru en son som hette Grim. Torolv var kvar hos kungen och mottog där stora hedersbevisningar. Konung Harald bjöd ut stor leding och drog samman en flotta. Han stämde folk till sig från hela landet, seglade ut från Trondheim och styrde söderut. Han hade spurt att en stor här var sammandragen i Agder och Rogaland och Hordaland, och att folk samlats till den från när och fjärran, både uppifrån landet och ifrån viken. En myckenhet stormän hade här kommit tillhopa för att värja landet mot Harald. Konung Harald styrde söderut med sin flotta. Själv hade han ett stort skepp som han bemannat med sin hird. I förstammen voro Torolv Kvällulfsson, Bard Vite, och Berdlakares söner, Olve Hnuva och Eivind Lambe. Kungens 12 bärsärkar voro i rummet närmast förstammen. De fientliga flottorna möttes i Havelsfjorden i Rogaland. Där stod det största slag som konung Harald utkämpat, med stort manfall på båda sidor. Harald la sitt skepp långt fram och där blev kampen hetast. Den slutade med att Harald vann seger, men Tore Långhaka, kung i Agder, föll och Kjotve, rike, flydde. Och likaså alla de av hans folk som inte fallit eller gåvo sig efter slaget. Då konung Harald mönstrade sitt folk hade många fallit och många voro svårt sårade. Torolv var svårt sårad och bard än värre. Och ingen på kungens skepp för om masten var osårad, utom bärsärkarna som inte ett järn bet på. Kungen lät därpå binda om såren på sina män, tackade dem för deras tapperhet och delade ut gåvor. Mest ros gav han dem som han tyckte bäst förtjänte, lovade dem nya hedersbevisningar och nämnde särskilt skeppshövdingarna, därnäst sina stamboar och andra framstamskämpar. Detta var det sista slag som Harald hade att utkämpa inom landet. Därefter mötte han inte ett motstånd utan la hela Norge under sig. Dem av de sårade som överlevde lät han få sina sår läkta. De stupade lät han ägna den omvårdnad och begravning som då var sed. Torolv och Bard låg och båda i sina sår. Torolfs sår började gro igen, men Bards tyckte skola medföra hans död. Då lät han kalla kungen till sig och sa till honom: om så går att jag dör av mina sår, vill jag bedja dig att du låter mig råda över min egendom. Då konungen beviljat denna bön sa Bard: hela arvet efter mig vill jag att min vapenbroder och frände Torolv ska ha, både land och lösöre. Också min hustru vill jag ge honom och min son till att uppfostra, ty därtill tror jag han är bäst av alla. Detta fick han stadfäst som lagen bjöd med kungens samtycke. Därpå dog Bard och gravsattes och alla tyckte att hans död var en stor förlust. Torolv blev botad från sina sår och var under sommaren med kungen. Han hade nu vunnit stor berömmelse. På hösten drog kungen till Trondheim. Torolv beder då om orlov att fara upp till Hålogaland för att taga hand om det som han på sommaren fått till skänks av sin frände Bard. Kungen beviljar detta och sänder med honom bud och vårdtecken att Torolv ska äga allt det som Bard skänkt honom. Han låter även det ord följa att gåvan var given med kungens samtycke och att han ville att så skulle vara. Därpå gör kungen Torolv till sin ländeman och giver åt honom alla de förlänningar som Bard förut haft. Rätten till finfärd får han på samma villkor som Bard hade haft. Även ett gott långskepp gav kungen Torolv med full utrustning och lät på bästa sätt förse honom till hans färd. Därefter for Torolv sin väg och kungen och han skildes med stor vänskap. När Torolv kom upp till Torgar blev han väl mottagen. Han omtalade Bards frånfälle och även att Bard skänkt honom både land och lösöre och sin hustru, samt framförde kungens ord och vårdtecken. Då Sigrid hörde dessa nyheter kände hon djupt förlusten av sin man. Men om Torolv var hon redan förut väl kunnig och visste att han var en ypperlig man och att bli gift med honom det bästa gifte. Då det därtill var kungens vilja tyckte hon och likaså hennes vänner att det bästa hon kunde göra var att trolova sig med Torolv om det icke vore hennes far emot. Därefter övertog Torolv hela styret på gården och likaså konungssysslan. Efter någon tid rustade sig Torolv att fara hemifrån. Han hade ett långskepp och nära 60 man och när han var färdig for han norr ut längs kusten. En dag i kvällningen kom han till Alost på Sandnäs. De la sitt skepp i hamn och när det tältat och gjort sig i ordning begav han sig upp till gården med 20 man. Sigurd hälsade honom välkommen och bjöd honom att vara kvar, ty de kände redan förut varandra väl, allt sedan Sigurd och Bard blivit släkt med varandra. Därpå gingo Torolv och hans män in i stugan och fingo där härberge och förplägning. Sigurd satte sig att tala med Torolv och sporde om nyheter. Torolv berättade om slaget som stått sydpå i landet under sommaren och om många män som fallit och som Sigurd kände till. Han omtalade att Bard, Sigurds måg, dött av det sår som han fått i slaget och tycktes det den båda vara den största förlust. Sedan omtalade Torolv för Sigurd vad Bard och han avtalat sinsemellan innan Bard dog. Han frambar kungens bud att han ville att avtalet skulle gälla och visade även kungens vårdtecken. Därpå framförde han sitt frieri och begärde Sigrid, Sigurds dotter, till äkta. Sigurd upptog anbudet väl. Det var mycket, sa han, som talade för detta gifte. Först det att kungen ville ha det så, sedan det att Bard önskat det och slutligen även det att han kände Torolv väl och tyckte att hans dotter på detta sätt blev väl gift. Sigurds samtycke var alltså lätt vunnet. Trolovning ingicks och bröllopet bestämdes skola stå i Torgar på hösten. Därpå for Torolv med sina följeslagare hem till sin gård, rustade där till ett stort gille och inbjöd till detta många gäster. Bland dessa voro många av Torolvs förnäma fränder och norrifrån kom Sigurd på ett stort långskepp och med utvalt manskap. En myckenhet folk var med på detta gille. Det visade sig snart att Torolv var en frikostig och storlynt man. Kring sig hade han ett talrikt följe som snart blev kostsamt och krävde stora förråd. Det var då ett gott år och lätt att få vad som behövdes. Samma vinter dog Sigurd på Sandnäs och Torolv tog hela arvet efter honom. Det var mycket stort. Till Torolv kom och Hildiridssönerna och menade att de också hade krav på den egendom som Bjorgolv, deras far, lämnat efter sig. Torolv svarade, både om Brynjolv och än mer om Bard vet jag, att det var så rättrådiga män, att det skulle ha givit er den del av arvet efter Bjorgolv, som de visste att ni hade rätt till. Jag var själv med den gången då ni reste samma krav mot Bard, och jag tyckte mig förstå att han fann det ogrundat eftersom han kallade er frillosöner. Harek svarade att de kunde skaffa vittnen på att deras mor blivit köpt med brudgåva. Det är visserligen sant, sa han, att vi till en början inte brydde oss om att ta upp den här saken mot Brynjolv, vår bror. För då var det ju med närskylda som vi skulle skifta, och av Bard trodde vi ju att vi skulle få vår fulla rätt. Men den tiden som vi hade med honom att göra blev ju inte lång. Nu är arvet kommit i händerna på folk som inte är i släkt med oss, och nu vill vi inte längre tyst finna oss i att ha gått miste om det. Men det kan ju hända nu som förr att du är så mycket mäktigare än vi, att vi inte får vår rätt i den här saken. Om du inte vill höra vittnena som vi kan föra fram på att vi är äktfödda, sidan 22. Torolv svarade bred. Jag erkänner visst inte att ni har rätt till arvet. Folk har ju tvärtom talat om för mig att er mor blev med våld tagen och fången hemförd. Därmed slutade deras samtal. Under vintern gjorde Torolv sin färd upp i fjällbygden och hade med sig mycket folk, inte mindre än 90 man. Förut hade det varit vanligt att kungens befallningsmän haft med sig 30 man, stundom färre. Även mycket handelsvaror hade Torolv med sig och stämde genast möte med finnarna, tog upp skatt och höll köpstämma. Allt gick i samförstånd och vänskap med dem, och fruktan gjorde också sitt till fogligheten. Torolv for vida omkring i Finnmarken, och när han kom österut i fjällbygden sporde han att det kommit kyldingar österifrån och att de hade köpenskap med finnarna, men på somliga ställen for och fram med rån. Torolv sände några finnar att speja på kyldingarnas färd. Han begav sig sedan själv efter för att söka upp dem, fann i en by 30 stycken och dräpte dem allesammans så att ingen enda kom undan. Sedan träffade han och hans män på 15 eller 20 tillsammans, dräpte i allt inemot 100, tog en omätlig mängd gods och vände på båren tillbaka efter så förrättat värv. Torolv begav sig nu till sin gård på Sandnäs och höll sig där under en stor del av våren. Han lät bygga ett stort långskepp med drakhuvud och utstyrt på det präktigaste. Detta hade han sedan med sig då han for söderut. Torolv var mycket mån om att ta vara på allt som kunde fås på Halogaland och hade sitt folk ute på både sillfiske och torskfiske. Sälfångstplatser och fågelberg fanns det också gott om, och allt som fångades eller samlades lät han föra hem till sin gård. Han hade aldrig mindre än 100 frigivna hemma hos sig, var frikostig och givmild och fick många vänner bland storfolket i grannskapet. Han blev en mäktig man och la sig mycket vinn om präktiga skepp och smyckade vapen. Konung Harald for denna sommar upp till Halogaland och mottogs med stora gillen, både på sina egna gårdar och hos ländermän och storbönder. Också Torolv ställde till ett gille för kungen och nedlade där på mycken kostnad. Det var avtalat när kungen skulle komma dit, och Torolv bjöd till sig en myckenhet folk och hade det mest utvalda manskap som stod att få. Kungen hade inemot 300 man då han kom till gillet, men Torolv hade förut 500 man. Han hade låtit inreda en stor lada som fanns där och låtit sätta in bänkar. Där lät han sina gäster sitta och dricka, till någon så stor stuga att de alla kunde rymmas i den fanns inte. Runt kring väggarna voro sköldar upphängda. Kungen satte sig i högsätet, och då alla satt sig på sina platser, både ovanför och nedanför, såg han sig omkring och blev mycket röd. Han sa ingenting, men de andra kunde se att han var vred. Gillet var mycket präktigt och allt som bjöds av bästa slag. Kungen var mörk i hågen, men stannade 3 dygn så som ämnat var. Den dagen då kungen skulle fara gick Torolv till honom och bad honom följa med ner till stranden. Kungen gick med. Där låg utanför stranden med tält och full utrustning det drakskepp som Torolv hade låtit bygga. Torolv förärade kungen skeppet och bad honom att döma efter uppsåtet. Han hade haft så mycket folk hos sig för att visa konungen heder och inte för att tävla med honom. Kungen upptog väl Torolvs ord och visade sig sedan blid och munter. Många andra la också till ett gott ord och sa som sant var att gillet varit det hedersammaste och avskedsgåvorna det präktigaste, och att slika män som Torolv vore kungen till ett gott stöd. Därpå skildes det med mycken vänskap. Kungen for vidare upp till Halogaland, så som han ämnat, och drog när det led mot slutet av sommaren åter söderut till andra gillen som voro tillrustade för honom. Hilderidssönerna kom till kungen och bjöd honom till sig på 3 dygns gästning. Kungen antog deras inbjudan och sa till när han skulle komma. När tiden var inne kom han med sitt följe. Där fann han inte någon stor mängd samlad. Gillet förlöpte på bästa sätt och kungen var vid bästa lynne. Harek kom till tala med honom, och under samtalets lopp frågade han kungen om hans färder under sommaren. Kungen svarade på det han frågade om. Alla hade fängnat honom väl, sa han, var och en efter måttet av sina tillgångar. Det var nog stor skillnad på den saken, sa Harek. På Torgar var det säkert bra mycket mer folk än på något annat ställe. Kungen svarade att det var det. Det var vad man kunde vänta, sa Harek. För till det gillet hade stora tillrustningar gjorts, och sannoliken hade du lyckan med dig, konung, som kom därifrån med livet. Men det var ju bara naturligt. Du var både den klokaste och den lyckosammaste och märkte genast att inte allt stod rätt till när du såg hur mycket folk det hade samlat. Jag har hört sägas att du lät dina män gå fullt väpnade hela tiden och höll sträng vakt både dag och natt. Kungen såg på honom och sa: "Varför talar du på det här viset, Harek? Du vet kanske någonting om den här saken." Han svarar: "Får jag lov, konung, att tala som jag vill?" "Tala du," säger kungen. "Om du, konung," säger Harek, "finge höra vad folk säger när de sitter hemma hos sig och var och en törs säga vad han tänker om allt tvång som du lägger på alla människor, så tror jag inte att du skulle tycka om det. Sanningen är den att det enda som fattas allmogen för att resa sig mot dig, det är mod och så en anförare. Och det är inte att undra på," sa han, "att en sån man som Torolv tycker att han är för mer än alla andra. Styrka har han och ståtligt utseende har han, och en hird har han kring sig som en kung. Rik är han, omåttligt, och vore det även om han nöjde sig med vad han själv äger, men det gör han inte, utan vad andra äger. Det far han fram med som om det vore hans. Du har också givit honom stora förläningar, och nu var det inte långt ifrån att han lönat dig illa för den saken. Vill du veta sanningen, så var det så att när det spordes att du var på väg upp till Hallågaland och inte hade med dig mer folk än 300 man, då gjordes det upp en plan bland folket här uppe att samla en här och bringa dig om livet, konung, och allt ditt folk, och huvudman för sammansvärningen var Torolv. Honom var tillbjudet att bli kung över Halleigjafylke och Nöjmdölafylke. Han for ut och in i var fjord och runt om alla öar och drog samman var man han kunde få och vart vapen, och det var ingen hemlighet att med den herren skulle de dra ut till kamp mot konung Harald. Men sedan gick det ju så att fastän du hade lite mindre folk när ni möttes, så for skräcken i bönderna så fort de fick se dig komma seglande. Då fann de på det rådet att gå dig till mötes med vänskap och bjuda dig till gille. Men om du blev drucken och la dig att sova, då var deras avsikt att överfalla dig med eld och vapen. Ett bevis för den saken är att du, om jag spurt rätt, fördes till en spannmålslada. För sin nybyggda präktiga stuga ville Torolv inte bränna upp. Ett annat bevis är att vart hus var fyllt med vapen och härkläder. Nu kom det likväl inte åt dig med svek. Och då förstod de att det bästa de kunde göra var att uppge hela företaget. Jag tvivlar inte på att de allesammans ska veta att förneka dessa planer, för det är nog inte många som vet med sig att de är saklösa om sanningen kommer i dagen. Nu är mitt råd att du, konung, tar Torolv till dig och låter honom vara i din hird, bära ditt märke och kämpa i förstammen på ditt skepp. Därtill är han bättre fallen än någon annan. Men vill du att han ska vara länderman, så giv honom län sydpå, i fjordbygden. Där har han hela sin släkt, och där kan du se till att han inte blir för mäktig. Sysslan här på Hallågaland må du lägga i händerna på hovsamma män som tjänar dig troget. Har sin släkt här och har fränder som förut gjort tjänst av samma slag. Vi två bröder ska vara redobogna till allt det som du vill bruka oss till. Vår fader hade länge konungssysslan här, och den var hos honom i goda händer. För dig, konung, är det inte lätt att finna de rätta männen att styra här, och själv kan du sällan komma hit. Bygden är för liten för att du skulle komma hit med hela din här, och komma hit med lite folk kan du inte heller ofta göra, för här finns många som inte är att lita på. Sidan 27. Kungen blev mycket vred vid detta tal, men svarade likväl lugnt som hans vana var när han fick höra nyheter av vikt. Därpå frågade han om Torolv nu var hemma på Torgar. Harek svarade att det var inte sannolikt. Torolv är klok nog att akta sig för att komma i vägen för ditt folk. Han kan ju räkna ut att inte alla är så förtegna att du, konung, inte skulle få kunskap om dessa saker. Han begav sig upp till Alost så snart han spodde att du var på väg söderut. Kungen talade inte mycket om denna sak med sina män, men det märktes på honom att han trodde på det som berättats. Därefter fortsatte han sin färd. Hildiridssönerna följde honom på väg och förärade honom präktiga skänker, och han lovade dem sin vänskap. Bröderna gjorde sig sedan ärende in i Nöjmudal och foro i krokar, så att de då och då träffade samman med kungen, och alltid var han villig att lyssna till vad de hade att säga. Torgils Gjallande hette en av Torolfs hemmamän, och han var den som han satte främst av sina huskarlar. Han hade följt Torolv då denne var i Viking och hade varit hans stambo och märkesman. I slaget i Havrsfjorden hade Torgils varit med i Haralds här och befallde då på det skeppet som Torolv ägde och hade haft i Viking. Han var stark och mycket oförvägen, och efter slaget hade kungen förärat honom vängåvor och lovat honom sin vänskap. Sidan 28. Torgils var förstyre på Torgar när Torolv inte var hemma. Då var det han som befallde där. Innan Torolv for hemifrån hade han därför gjort i ordning hela den finskatt som han haft med sig från fjällbygden och som tillhörde kungen, överlämnat den till Torgils och befallt honom att föra den till kungen, för det fall att han själv inte skulle ha kommit tillbaka vid den tid då kungen fore förbi på sin väg söderut. Torgils utrustade en stor och bra lastbåt som Torolv ägde, lät bära skatten ombord och hade med sig nära 20 man. Därpå seglade han söderut efter kungen, och han fatt denne inne i Nöjmudal. När Torgils kom till kungen framförde han Torolvs hälsning och sa att han kom med den finskatt som Torolv sände honom. Kungen såg på honom och svarade ingenting, men det syntes på honom att han var vred. Torgils gick därpå bort och hoppades på ett lägligare tillfälle att tala med kungen. Han gick till Olve Hnuva, omtalade för honom allt sammans om hur det gått och frågade om han visste vad det hade att betyda. Inte vet jag, svarade Olve, men det har jag märkt att var gång som Torolfs namn nämnes, allt sedan vi var på leka, så blir kungen tyst. Jag tror att det är någon som baktalat honom. Jag vet också att Hildiridssönerna har långa samtal i enrum med kungen, och att det är Torolfs ovänner är lätt att höra av vad de säger. Om den saken ska jag snart få visshet av kungen. Därpå gick Olve till kungen och sa: din vän Torgils Gjallande har kommit hit med den skatten som du ska ha av finmarken. Den är mycket större än den förr varit och varan mycket bättre. Det är honom angeläget att hans färd ska gå fort och lyckligt. Värdigast nu, konung, gå dit och se, ty ingen lär ha sett så gott gråverk som detta. Sidan 29. Kungen svarar ingenting, men gick likväl dit där lastbåten låg. Torgils bröt genast upp gråverket och visade kungen det. När kungen såg att det var sant att skatten var mycket både större och bättre än den förr varit, lyste hans ansikte upp, och Torgils fick nu tala vid honom. Han överlämnade till kungen några bäverskinn som Torolv sände honom, och även andra dyrbara varor som Torolv fått i fjällbygden. Kungen blev nu glad och frågar närmare om vad som hänt på deras färd. Torgils omtalade utförligt allt sammans. Då sa kungen: stor skada är det att Torolv inte ska vara pålitlig utan traktar efter att bli min baneman. Då svarade många av dem som voro tillstädes, och alla på samma sätt. Det vore illvilligt folks förtal, sa de, om slikt berättades för kungen, och Torolv vore oskyldig. Det slutade med att kungen sa att det var också vad han själv helst ville tro. Därefter talade han vänligt om allehanda ting med Torgils, och det skildes i vänskap. När Torgils kom tillbaka till Torolv omtalade han allt som det gått till. På vintern drog Torolv åter upp till finmarken och hade med sig nära 100 man. Liksom förra vintern hade han även nu köpstämma med finnarna och for vida omkring i finmarken. Han trängde långt österut, och när hans färd blev känd kom och kväner till honom och sa att det vore sända av Faravid, konungen över Kvänland. Kirjaler härjade i hans land, sa de, och konungen sände därför bud med bön att Thorolf skulle komma honom till hjälp. Med denna begäran följde löftet att Thorolf skulle få lika stor del av bytet som kungen. Och var och en av hans män lika mycket som 3 kväner. Bland kvänerna var det lag att kungen skulle ha 1/3 av bytet och dessutom på förhand alla bäverskinn, sobelskinn och äckorskinn. Thorolf framlade detta för sina män och lät dem själva avgöra om de ville vara med om denna färd eller icke. De flesta valde att våga ett försök då ett så stort byte lockade och saken avgjorde sålunda att de följde med sändebuden österut. Finnmarken är mycket vidsträckt. I väster ligger havet med stora fjordar som skära in i landet och likaså i norr och hela vägen österut. Men i söder ligger Norge och Finnmarken omfattar nästan allt det inre landet, lika långt söderut som Hålogaland, det yttre. Öster om Nöjmudal ligger Jämtland, därefter Hälsingaland, sedan Kvänland, sedan Kirjalaland. Finnmarken ligger ovanför alla dessa land och stora fjällbygder sträcker sig upp i landet, dels i dalarna, dels ut med sjöarna. I Finnmarken finnas ofantliga sjöar och ut med sjöarna vidsträckta skogar. En rad av höga fjäll sträcker sig genom hela landet och kallas Kjölen. När Thorolf kom österut till Kvänland och träffade konung Faravid, höll kvänerna just på att rusta sig till härfärd. Det voro 300 man och norrmännen det 400 och drog nu övre vägen upp genom Finnmarken. Här kom och det till ett fjäll där det kirjaler höll till som förut härjat bland kvänerna. När kirjalerna märkte ofred samlades de och gingo till anfall i hopp att segra nu som förut. Men när de drabbade samman gingo norrmännen hårt fram ty de hade starkare sköldar än kvänerna. I kirjalernas här blev det ett stort manfall. Många stupade, somliga flydde och konung Faravid och Thorolf fingo omåttligt stort byte. Därpå vände de tillbaka till Kvänland. Thorolf skildes med vänskap från konung Faravid och drog med sitt folk åter upp i Finnmarken. Från fjället kom Thorolf ner i Vätsnärsfjord, begav sig därpå först till sin gård på Sandnäs, uppehöll sig där en tid och drog på våren med sitt folk söderut till Torgar. Då han kom dit talade man om för honom att Hildiridssönerna under vintern varit i Trondheim hos konung Harald och även att de nog inte försummat att baktala Thorolf hos kungen. Man berättade också mycket om vad deras förtal gick ut på. Thorolf svarade, inte tro väl kungen på sånt prat som att jag skulle svika honom, om en sådan lögn skulle dukas upp för honom. Till slikt har jag sannoliken ingen orsak. På många sätt har han gjort väl mot mig, men på intet sätt illa. Även om jag kunde är det långt ifrån mig att vilja göra honom något till förfång. Mycket hellre vill jag vara hans länderman än kallas kung, men ha en annan kung i landet som skulle kunna göra mig till sin träl om han ville. Hildiridssönerna hade under vintern varit hos konung Harald och hade med sig haft sina hemmamän och grannar. Bröderna vore ofta i samtal med kungen och talade alltjämt på samma sätt som Thorolf. Var du nöjd med finskatten, konung, som Thorolf sände dig, frågade en dag Harek. Mycket, svarade kungen. Vad skulle du då säga om du hade fått allt som du rätteligen skulle haft, säger Harek. Men nu var det långt därifrån. Den delen som Thorolf behöll för egen räkning var mycket större. Till dig sände han 3 bäverskinn som gåva. Men jag vet säkert att han behöll 30 skinn som med rätta hörde dig till. Och jag tror nog att han gjort på samma sätt i annat. Säkert är att om du, konung, betror sysslan åt mig och min bror så ska du få mer av oss än du fått av Thorolf. Allt som de sa för att skada Thorolf försäkrade deras följesmän var sant. Och till slut lyckades de få kungen övermåttan vred. På På sommaren for Thorolf ner till Trondheim till konung Harald och hade med sig hela finskatten och mycket annat samt 90 män, alla väl utrustade. När han kom till kungen anvisades den plats i gästskålen och det blev frikostigt vältegnade. Längre fram på dagen kom Olve Hnuva till sin frände Thorolf. Det talades vid och Olve berättade att Thorolf blivit mycket nedsvärtad och att kungen lyssnade till slikt förtal. Thorolf bad Olve att tala för honom hos kungen, för själv kommer jag nog att bli fåmält inför kungen. Om han hellre vill tro på illasinnat folks förtal än på min sannfärdighet och trohet. Dagen därpå kom Olve åter till Thorolf. Nu hade han talat för honom hos kungen, sa han. Men jag vet lika lite som förut hur han är sinnad. Då ska jag själv gå till honom, säger Thorolf. Så gjorde han också. Han gick in till kungen då denne satt i bords och hälsade honom vördnadsfullt. Kungen besvarade Thorolfs hälsning och befallde att giva honom att dricka. Thorolf sa att han hade med sig den skatt som kungen skulle ha från Finnmarken. Och även annat har jag med mig till vänskapsgåva åt dig, konung. Jag vet att inte det bättre brukat än det som brukats till att förtjäna tack av dig. Kungen svarade att annat än det gott var väntade han sig inte av Thorolf. Till något annat har jag av dig inte förtjänat. Dock talas det lika olika om hur pass mån du är om att vara mig till lags. Om det finns några som säger att jag har visat otrohet mot dig, konung, då är jag beljugen, svarade Thorolf. Jag tror att det som har framburit slikt är dina vänner mindre än jag. Att det helt och fullt är mina ovänner är tydligt, och det är också troligt att det får sina gärningars lön om vi en gång får ensamma göra upp saken. Därpå gick Thorolf bort och dagen därpå avlämnade han skatten i kungens egen närvaro. När allt var avlämnat frambar Thorolf några bäverskinn och sobelskinn. Dem ville han skänka konungen, sa han. Många av dem som såg detta menade att det var väl gjort och vänskap värt. Men kungen sa att Thorolf själv nog redan sörjt för lönen. Thorolf sa att han troget gjort allt som han kunde för att vara konungen till lags. Och är han ändå inte nöjd, då kan jag däråt intet göra. Då jag var med i konungens följe, var det honom väl kunnigt hur jag förhöll mig. Och sällsamt synes det mig, om han nu tror mig vara en annan man än den han då lärde känna i mig. Kungen säger: väl skickade du dig, Thorolf, då du var med oss, och därför håller jag före att det bästa du kan göra är också nu att komma med i min hird. Ta mitt märke och bliv den främsta av mina hirdmän. Då kan ingen förtala dig om jag dag och natt kan med egna ögon se hur du förhåller dig. Thorolf såg sig om åt bägge sidor. Där stod då hans huskarlar. Han svarade: ogärna skulle jag skicka mitt följe från mig. Över rang och län må du råda, konung, men från mina följesmän vill jag inte skiljas så länge mina tillgångar räcker, även om jag måste reda mig helt och hållet med det jag själv äger. Nu är min bön och önskan att du, konung, kommer som gäst hem till mig och där hör de mäns ord som du tror på vad det vittnar om mig i denna sak. Sedan må du göra vad dig rätt synes. Kungen svarade att på gästning hos Thorolf ville han inte vidare komma. Därmed gick Thorolf bort och rustade sig till hemfärd. Då Thorolf var borta gav kungen åt Hildirits sönerna den syssla på Halåga land som Thorolf förut innehaft och likaså rätten till finfärd. Gården i Torgar och allt det som Brynjolf ägt tog han i besittning för egen räkning och gav allt sammans åt Hildiridssönerna att förvalta. Kungen sände män med vårdtecken till Thorolf för att säga honom att han bestämt att det skulle vara på detta sätt. Thorolf gick nu ombord på sina skepp med allt det lösöre som han kunde föra med sig och med allt sitt folk, både fria och trälar. Därpå for han upp till sin gård på Sandnäs och hade där lika stort följe omkring sig som förut och förde lika stort hus. På Harlåga land övertog Hilderidssönerna konungssysslan. Ingen vågade sätta sig upp däremot till följd av kungens övermakt. Men Torolfs många fränder och vänner var detta skifte illa till lags. Under vintern begav sig Hilderidssönerna upp i fjällbygden och hade med sig 30 man. Finnarna tyckte att det var vida mindre myndighet hos de nya befallningsmännen än då Torolv gjorde sina finfärder, och den skatt som de skulle erlägga var det mycket svårare att utfå av dem. Sidan 35. Samma vinter drog Torolv upp till Finnmarken med 100 man och fortsatte genast österut till Kvänland och till konung Faravid. De rådgjorde med varandra och beslöt då att liksom förra vintern draga upp i fjällbygden. De hade tillsammans 400 man och inföll i Kirjaland, där de härjade i sådana bygder som de tyckte sig manstarka nog att våga sig på. De fingo rikligt byte och återvände därpå, då de led mot slutet på vintern, upp i Finnmarken. På våren drog Torolf hem till sin gård. Han hade folk ute på torskfiske på Vagar och andra på sillfiske och samlade förråd av alla slag till sin gård. Torolv ägde ett stort skepp, byggt för färder på havet. Det var utrustat på bästa sätt i alla avseenden, målat ovan vattnet och hade segel med blå och röda ränder och präktig tackling allt igenom. Detta skepp lät Torolv göra segelklart, bemannade det med sina huskarar och lät bära ombord torsk, hudar och vita skinnvaror. Också mycket gråverk lät han följa med, och andra skinnvaror som han hade fört med sig från fjällbygden. Det var en mycket dyrbar laddning. Sedan lät han Torgils gjallande segla västerut till England med skeppet för att köpa kläder och annat sådant som Torolv behövde. Det styrde söderut längs kusten och därefter till havs och kom till England. Där hade det god marknad, lastade skeppet med vete och honung, vin och kläde och seglade därpå tillbaka på hösten. Det hade god vind och kom till Hordaland. Samma höst foro Hilderidssönerna med finska till kungen. Sidan 36. När de avlämnade skatten var kungen själv med och såg på. Har ni nu lämnat från er hela den skatt som ni fick i Finnmarken? Frågade han. Det har vi, svarade de. Skatten är både mycket mindre och även sämre än då Torolf for och tog upp den. Och likväl sa ni att han skötte sysslan illa. Det är bra, svarade Harek, att du, konung, har givit akt på hur stor skatt som brukar komma från Finnmarken, för då vet du bäst hur mycket du går miste om ifall Torolf får hålla på och ödelägga hela finskatten för dig. Vi har i vinter varit 30 man där uppe, så som sysslomännen förr haft för vana. Efteråt kom Torolf dit och han hade 100 man med sig. Vi fick veta att han sagt någonting om att bringa oss två bröder om livet, och likaså alla dem som vi hade med oss, och detta skulle han göra därför att du, konung, hade betrott oss med den sysslan som han själv ville ha. Då tyckte vi att vi gjorde klokast i att hålla oss undan från honom och akta oss, och därför höll vi oss nära bygderna och kom aldrig så långt upp i fjällen. Men Torolf, han drog omkring i hela Finnmarken med en riktig här. Han la hela handeln under sig, till honom betalade finnarna skatt, och han lovade dem att svara för att dina sysslomän inte skulle komma upp i Finnmarken. Han ämnar göra sig själv till kung där uppe, både över Finnmarken och Harlåga land, och det är obegripligt att du låter honom hållas vad han än tar sig till. Säkra bevis för Torolfs rofferi i Finnmarken har du där i att den största knall som fanns på Harlåga land utrustades på Sandnäs i våras, och det sades att Torolf var ägare till hela lasten. Jag tror att den var nästan fullastad med gråverk, och där tror jag att man skulle finna mer bäverskinn och sobelskinn än det som Torolf hade med sig till dig. Sidan 37. Torgils gjallande förde skeppet, och jag tror att han har seglat till England. Vill du ha full visshet om den saken, så låt hålla utkik efter Torgils när han seglar tillbaka. Jag tror att aldrig i våra dagar ett handelsskepp har farit med så mycket gods, och du, konung, och ingen annan är rätte ägaren till var penning där ombord. Hareks följeslagare bekräftade allt det som han sagt, och ingen fanns som kunde säga emot. Sigtrygg Snarfare och Hallvard Hårdfare hette två bröder från Viken som voro hos konung Harald. Sina mödernefränder hade det i Vestfold, och det räknade släktskap med kungen. Deras far hade haft släktingar på båda sidor om Göytälven. Han hade ägt en gård på Hisingen och varit en storrik man, och vid denna tiden hade bröderna tagit arv efter honom. Det voro fyra bröder, de två yngre hette Tord och Torgeir, och voro hemma och styrde på gården. Sigtrygg och Hallvard foro alla slags sändefärder åt kungen, både inom lands och utomlands, och mången farlig färd hade de gjort, ibland för att bringa män om livet, ibland för att lägga beslag på egendom för dem som kungen lät göra hemgång hos. De hade kring sig ett manstarkt följe. Bland menige man hade de inte många vänner, men kungen satte stort värde på dem. Både till fots och på skidor voro de snabbare än andra, och även till sjöss kom de fortare fram. Orädda män voro de, men på samma gång i allmänhet väl på sin vakt. Vid tiden för dessa händelser voro de hos kungen. På hösten for kungen omkring på gästning i Hårdaland. Sidan 38. En dag lät han kalla till sig bröderna Hallvard och Sigtrygg. När de kom till honom sa han dem att de skulle ta sitt följe med sig och fara ut och hålla utkik efter det skeppet som Torgils gjallande for på, och som han seglade till England på i somras. För skeppet hit till mig med allt som är ombord utom folket. Dem ska ni låta fara sin väg i frid om de inte försöker sätta sig till motvärn. Bröderna voro genast redobogna, togo var sitt långskepp och foro ut för att söka rätt på Torgils. Det sporde att han var kommen tillbaka från England och hade seglat norrut längs kusten. Det följde efter och hunno upp honom i Furusund, kände genast igen skeppet och la sitt ena skepp på utsidan av hans, medan en del av dem gingo i land och därifrån på landgångarna ombord på Torgils skepp. Torgils och hans folk tänkte inte på någon fara och voro inte på sin vakt. Innan de visste ordet av var en stor mängd fullt beväpnade män ombord på deras skepp. De blev allesammans tagna till fånga och förda i land utan sina vapen och utan andra kläder än dem de hade på sig. Hallvards folk sköt ombord landgångarna, kastade loss och drog skeppet från land. Därpå vände de åt sitt håll och seglade söderut tills de kom dit där kungen uppehöll sig. Till honom överlämnade de skeppet med allt som var ombord. När lasten bars i land såg kungen att det var stora rikedomar och att det som Harek hade sagt inte var lögn. Torgils och hans följeslagare skaffade sig färdlägenhet och begav sig till Kvällulv och hans son. Där berättade de om hur illa deras färd slutat, men blev dock väl mottagna. Nu skulle det nog gå så som han anat, sa Kvällulv, att Haralds vänskap inte i längden skulle vara lyckosam för Torolv. Sidan 39. Det Torolv redan hade mist skulle jag inte tycka vore mycket att tala om det inte kommer större skada efter, sa han. Men nu som förut tror jag inte att Torolv riktigt förstår hur lite han förmår mot en sådan övermakt som han har att göra med. Han bad Torgil säga Torolv att mitt råd är att han far bort ur landet. Kanske går det honom bättre om han söker sig till Englandskungen eller Danakungen eller Sveakungen. Därpå gav han Torgils en roddskuta med full utrustning, även skeppstält och kost och allt som de behövde för resan. De begav sig av och stannade inte förrän de kom nordpå till Torolv. Här omtalade de hur deras färd avlupit. Torolv tog förlusten lugnt. Han skulle inte lida någon brist, sa han, och det är gott att äga gods ihop med kungen. Torolf köpte sedan mjöl och malt och annat som han behövde till underhåll åt sitt folk. Men så välklädda som han ett slag hade tänkt sig, det kommer hans huskarlar inte att bli, sa han. Av sina jordägor sålde han en del, andra pantsatte han och kunde på så sätt föra lika stort hus som förut. Han hade nu inte mindre folk med sig än vintern förut, snarare något mer. Likaså vad beträffar gillen och gästabud för sina vänner hade han både fler och större än förut. Hela den vintern var han hemma hos sig. Då det blev vår och snön och isarna smälte lät Torolf sjösätta ett stort långskepp som han ägde. Han lät göra det segelklart och bemannade det med sina huskarlar. Mer än 100 man hade han med sig, allesammans präktigt och välbeväpnat folk. När han fick god vind styrde han söderut längs kusten, men så snart han kom söder om Byrda, sidan 40, tog det farleden utanför alla öarna, stundom så långt ut att det såg sjön halvvägs upp på bergens sidor. Så fortsatte det söder om landet och fingo inga nyheter förrän det kom ost på till viken. Där svorde det att konung Harald var i viken och att han på sommaren ämnade draga upp till upplanden. Folket i landet visste ingenting om Torolfs färd. Han fick god vind och styrde söderut till Danmark och därifrån i österled. Där härjade han under sommaren men fick inte mycket byte. På hösten seglade han tillbaka till Danmark vid den tiden då Öresundsflottan skingrades. Som vanligt hade det varit en stor mängd skepp från Norge där under sommaren. Torolf lät alla dessa segla före och höll sig själv på avstånd. En dag i kvällningen seglade han in till Mostrarsund. Där låg förut i hamnen en stor knarr kommen från Ör. Tore Truma hette mannen som befallde på knarren. Han var konung Haralds fogde och förestod hans gård på Truma. Det var en stor gård. Kungen vistades länge där då han var i viken och där behövdes mycket förråd. Tore Truma hade därför farit till Ör för att köpa en last malt, honung och vete och hade för detta lagt ut mycket av kungens pengar. Torolf angrep knarren och erbjöd Tore att försöka värja sig, men Tore hade inte nog folk för att sätta sig till motvärn mot Torolfs övermakt och gav sig. Torolf tog skeppet med hela lasten och landsatte Tore på ön. Därpå styrde Torolf med båda skeppen norrut längs kusten tills han kom utanför Göitälven. Där lade sig stilla och väntade på nattens inbrott. När det blev mörkt rodde det långskeppet upp i älven och styrde mot den gården som Halvard och Sigtrygg ägde. Det kom fram före dagningen, omringade gården och gåvo härrop. Sidan 41. Folket inne i husen vaknade och sprungo till sina vapen. Torgeir flydde ut ur sovstugan och sprang till en hög skidgård som omgav husen, grep med handen om en stör och svingade sig ut över skidgården. Torgils gjallande stod nära intill. Han högg efter Torgeir med sitt svärd, träffade handen och högg av den mot gärdsgårdsstören. Torgeir flydde till skogs, men Tord, hans bror, blev nedhuggen och mer än 20 män med honom. Därefter tog Torolfs folk med sig all egendom och brände gården. När detta var gjort styrde de på älven ut till havs. De fingo god vind och seglade upp till viken. Där träffade de på ännu ett stort handelsskepp. Det tillhörde några vikbor och var lastat med malt och mjöl. Torolf angrep skeppet och det som vore ombord såg ingen möjlighet till motvärn utan gav sig och gingo vapenlösa i hand. Torolf och hans män tog både skepp och last och seglade vidare. Tre skepp hade Torolf när han nu seglade förbi folden på väg västerut. De tog stora farleden till Lidandisnäs och påskyndade sin färd så mycket de kunde. Men där de kom åt gingo de i land på näsen, gjorde strandhugg och härjade. När det kom norr om Lidandisnäs höll det längre ut från kusten, men när det kom nära land plundrade det. När Thorolf på sin färd norrut kom utanför fjordane styrde han inåt land och for till Kvällulv, sin fader. Det blev oväl mottagna och Thorolf omtalade för sin far vad som hänt på hans färder under sommaren. Thorolf stannade där en liten tid och Kvällulv och hans son Skallagrim följde honom till skeppet då han for därifrån. Innan det skildes talades det vid. Nu har det gått så som jag sa dig att det skulle gå då du drog till konung Haralds hird, sa Kvällulv. Varken för dig eller för oss, dina fränder, har det blivit till någon lycka. Och nu har du tagit dig för just det som jag mest varnade dig för, att ge dig i strid med konung Harald. Mod har du och färdighet i många stycken har du, men sådan lycka att du kan hålla Harald stången, det har du inte. Det har inte heller någon annan här i landet förmått, även om det haft både stor makt och mycket folk. En aning säger mig att detta mötet är vårt sista. För ålderns skull vore det naturligast att du levde längre än jag, men annorlunda kommer det att gå, fruktar jag. Därpå gick Thorolf ombord på sitt skepp och for sin väg. Om hans färd är ingenting omtalat förrän han kom till Sandnäs. Där lät han bära upp till gården allt byte som han haft med sig hem och draga skeppen upp på land. Förråd att föda sitt folk med under vintern saknade han sedan inte. Hela tiden satt han hemma och hade inte mindre folk omkring sig än förra vintern. Yngvar hette en man, mäktig och rik. Han hade varit länderman under de förra kungarna, men sedan Harald kom till makten höll han sig hemma och tjänade inte kungen. Yngvar var gift och hade en dotter som hette Bera. Han bodde i fjordane. Bera var hans enda barn och skulle ärva honom. Till henne friade Grim Kvällulfsson och giftermål avtalades. Den vintern då Thorolf farit bort sommaren förut gifte sig Grim med Bera. Grim var då 25 år gammal och var redan skallig. Han fick sedan namnet Skallagrim. Grim hade vid denna tid hela skötseln av fädernegården om hand och han var den som sörjde för nödiga förråd. Oaktat Kvällulf var fullt rask och rörlig. Det hade många frigivna hos sig och många som vuxit upp där på gården och vore nästan jämngamla med Skallagrim. Många av dem vore övermåttan starka karar, ty Kvällulf och Skallagrim valde män med stora kroppskrafter till sitt följe och vande dem att rätta sig efter deras vilja. Skallagrim var lik sin fader i växt och styrka och lika så till utseende och skaplynne. Medan Thorolf låg ute i härnad var konung Harald i viken och drog på hösten till Upplanden och därifrån upp till Trondheim. Där satt han under vintern och hade mycket folk hos sig. Med kungen vore även Sigtrygg och Hallvard, som nu spurt hur Thorolf farit fram på deras gård på Hisingen och vilken ödeläggelse han ställt till på folk och egendom. Härom påminde det ofta kungen och även därom att Thorolf hade plundrat kungen och hans män och farit fram med härnad inom landet. Nu bodde bröderna kungen om orlov att med det manskap som brukade vara i följe med dem hemsöka Thorolf. Kungen svarade, visst må ni tycka att ni har goda skäl att bringa Thorolf om livet, men jag tror inte att ni har nog lycka med er för ett sådant verk. Väl är också ni modiga och till mycket dugande män, men hans jämlikar är ni likväl inte. Bröderna svarade att det skulle de snart pröva om kungen gåve dem lov till det. De hade ofta satt mycket på spel, sa de, mot män hos vilka de hade mindre att hämnas och hade som oftast fått seger. Sidan 43. När det vårades började folk åter rusta sig till sina färder. Nu var det åter så som förut berättats. Hallvard och Sigtrygg kom och inför kungen med samma begäran. Och nu gav han dem lov att bringa Thorolf om livet. Och jag vet att ni har hans huvud med er när ni kommer tillbaka och även många dyrgripar. Sidan 44. Men det finns det som säger, sa kungen, att om ni seglar bort så lär ni både ro och segla hem. Bröderna gjorde sig i ordning så fort de kunde och hade med sig två skepp och halv annat hundrade man. När de vore färdiga fingo de nordostlig vind ut genom fjorden. Men den vinden är motvind när man seglar nordvart längs landet. Konung Harald var på Höllade när Halvard och Sigtrygg begåv sig bort. Så fort de vore borta gjorde han sig skyndsamt färdig, gick ombord på sina skepp och lät ro dem in genom fjorden, genom Skarnsund, så över Beitfjärden in till Edet vid Elda. Där lämnade han skeppen och fortsatte norrut över Edet och upp till Nöjmudal. Tog där några långskepp som tillhörde bönderna och gick ombord med sin hird och nära 300 man. Han hade 5 eller 6 skepp, allesammans stora. De fing hård motvind och rodde så fort de förmådde, dag och natt, ty nätterna vore nu ljusa. En kväll efter solnedgången kom de till Sandnäs. Framför gården såg de ett stort tältat långskepp ligga och flyta. De kände igen Torolds skepp som han låtit göra segelklart. Han ämnade sig bort ur landet och hade just låtit brygga avfärdsölet. Kungen befallde sina män att allesammans gå i land och lät sätta upp sitt märke. Till gården var det inte långt och Torolfs vaktmän satt och inne i gillet och hade inte gått ut på vakt. Ingen enda var ute. Alla satt och inne vid dryckesborden. Kungen lät omringa gillestugan. Därpå höjdes härrop och blåstes till anfall i konungsluren. När Torolf och hans män hörde detta skyndade de till sina vapen. Ty var man hade sina vapen hängande ovanför platsen där han satt. Kungen lät ropa in i stugan och befallde kvinnor, barn och åldringar, trälar och andra ofria att gå ut. Sigrid, husfrun, gick då ut och med henne de andra kvinnorna i huset och även de män som utgång blivit tillstad. Sigrid frågade om Berdlakares söner vore där. De trädde båda fram och frågade vad hon ville dem. Följ mig till kungen, sa hon. De gingo med henne, och när hon kom till kungen frågade hon: tjänar det någonting till, herre, att söka mäkla fred mellan dig och Torolf? Kungen svarar: vill Torolf giva sig i mitt våld på nåd och onåd, så ska han få behålla liv och lem, men hans män ska lida sitt straff, var och en allt eftersom han förtjänat. Olve Hnuva gick därpå upp till stugan och lät kalla Torolf till tals med sig. Han sa Torolf vilka villkor kungen givit honom. Torolf svarar: någon tvångsförlikning vill jag inte ta emot. Be du kungen att låta oss komma ut, sedan må lyckan råda. Olve gick till kungen och omtalade vad Torolf begärde. Kungen befallde nu att sätta eld på stugan. Jag har inte lust att slåss med dem och förlora folk. Jag vet att Torolf kommer att ställa till stor mansvillan om vi går mot honom här ute. Också inomhus blir han nog svår att få bukt med, fastän han har mindre folk än vi. Därpå satte de eld på stugan, och elden spred sig snabbt, ty timret var torrt, väggen kärad och taket täckt med näver. Torolf befallde sitt folk att bryta ner brädväggen mellan stugan och förstugan, och det var snart gjort. När det kom till golvbjälken fattade så många som kom åt tag i den och stötte bjälkändan så hårt mot ena hörnet i gillestugan att bjälkhuvudena rök av utanför och väggarna for isär, och det blev en stor öppning. Genom denna gick Torolf ut främst. Efter honom kom Torgils gjallande och så den ene efter den andra. Nu blev det strid. En stund gav stugan Torolf och hans män skydd bakifrån, men när den började brinna kom elden in på dem, och nu föll många. Då rusade Torolf fram, huggande åt bägge sidor, och sökte ditåt där kungens märke var. Torgils gjallande stupade, men Torolf kom fram till sköldborgen och genomborrade med sitt svärd mannen som bar märket. Nu gick jag 3 fot för kort, sa Torolf. I detsamma träffades han av både svärd och spjut. Men kungen själv gav honom banesåret och över kungens fötter föll Torolb. Nu ropade kungen att det skulle sluta och inte hugga ner fler. Så skedde. Därpå befallde kungen sina män att återvända till skeppen. Till Olbe och hans broder Eivind sa han: ta nu Torolv, er frände, och giv honom en sådan omvårdnad och begravning som höves, och lika så de andra som här fallit, och lägg dem i grav. Bind sedan om såren på dem som ser ut att kunna överleva, men ingen får plundra, ty allt här är min egendom. Därpå gick kungen ner till skeppen och de flesta av hans män med honom. När de kommit ombord tog de i tur med att förbinda sina sår. Kungen gick omkring och såg på såren. Han såg en som satt och band om ett köttsår. Då sa kungen att det såret hade han inte fått av Torolv. Annorlunda bet hans vapen. Få, tror jag, är det som behöver binda om det såren som han gav. Och stor skada är det att mista slika män. Tidigt på morgonen lät kungen hissa segel och styrde sydvart så snabbt han kunde. Fram emot kvällen träffade de på en mängd roddskutor i sunden mellan öarna. Allesammans hade ämnat sig till Torolv, ty hans bejare hade varit ända nere i Nöjmudal och vida omkring öarna och fått kunskap om att Hallvard och Sigtrygg voro komna söderifrån med mycket folk för att angripa Torolv. Bröderna hade hela tiden haft motvind och måst ligga stilla i än den ena hamnen, än den andra. Därigenom hade ryktet om deras färd hunnit sprida sig upp genom landet och nått fram även till Torolvs kunskapare. Sålunda hade detta uppbåd kommit till stånd. Kungen seglade för strykande medvind tills han kom ner till Nöjmudal. Där lämnade han böndernas skepp och drog landvägen till Trondheimsfjorden, gick ombord på sina egna skepp som han förut lämnat kvar där, och seglade med allt sitt folk ut till Hallade. Dessa nyheter spordes brott och kom och även fram till Hallvard och Sigtrygg, där de lågo. De vände då tillbaka till kungen, och alla tyckte att deras färd varit snöplig. Bröderna Olve Hnuva och Eivind Lambe stannade en tid på Sandnäs och lät och gjorde det fallne. Torolvs lik gravsatte det så som sed var med högättade män och reste bautastenar efter honom. De sårade lät och de få sina sår läkta, och tillsammans med Sigrid ordnade de vad som rörde gården. Husdjuren vore räddade, men av husgeråd, bordtyg och kläder hade det mesta brunnit. Sidan 48. När bröderna vore färdiga foro de söderut, kom och till konung Harald, där han var i Trondheim, och stannade en tid hos honom. De vore tystlåtna och talade föga med andra. En dag trädde de inför konungen, och Olve tog till orda: vi två vill nu be dig, konung, om orlov att fara hem till våra gårdar, ty sådana ting har hänt att vi inte längre har lust att bänkas till dryckeslag med dem som bar vapen på vår frände Torolv. Kungen såg på honom och svarade kort och kärvt: det orlovet ger jag er inte. Här hos mig ska ni vara. Bröderna gingo tillbaka till sin plats. Dagen därpå, då kungen satt i målstuga, lät han kalla dit Olve och Eivind. Nu ska ni få svar på er begäran att få fara hem, sa kungen. Ni har nu varit här hos mig en tid, alltid betett er väl och som dugande män, och i allt varit mig väl till lags. Nu vill jag att du, Eivind, far upp till Hålogaland. Jag vill gifta dig med Sigrid på Sandnäs, Torolvs änka, och ge dig allt det som Torolv ägde, och min vänskap på köpet, om du vet att bevara den. Olve ska vara hos dig, honom vill jag inte släppa från mig för hans skaldegåvas skull. Bröderna tackade kungen för den heder han bevisade dem, och som de gärna ville ta emot, sa de. Därpå rustade sig Eivind till avfärd. Han skaffade sig ett gott skepp som väl anstod honom och fick med sig vårdtecken till att giftet var kungens vilja. Färden gick lyckligt och han kom fram till Alost på Sandnäs. Sigrid tog väl emot dem och Eivind visade kungens vårdtecken, framförde sitt ärende och friade till henne. Det var kungens vilja att han finge detta gifte, sa han. Sigrid hade inte ett annat val, så som sakerna nu stod, än att låta kungen råda. Och Eivind fick alltså Sigrid till äkta. Sidan 49. Han övertog där på gården på Sandnäs med all den egendom som Torolv ägt och var en ypperlig man. Deras barn voro Finn Skelögde, fader till Eivind Skaldaspille, och Geirlaug som blev gift med Sigvart Röde. Här följer en fotnot. Finn Skelögde blev gift med Gunhild, dotter till Halvdan Jarl. Hennes moder hette Ingibjörg och var dotter till konung Harald Hårfagre. Slut på fotnoten. Eivind Lambe behöll kungens gunst så länge de båda levde. Ketil Heings Islandsfärd. Ketil Heing hette en man, son till Torkel Nöjum Döla Jarl och Hravnhild, dotter till Ketil Heing från Hravnista. Heing var en ypperlig man och mycket ansedd. Han var frände till Torolv Kvällulfsson och hade varit en av dennes bästa vänner. Han var med i uppbådet då folk samlades på Harlogaland för att komma Torolv till hjälp, så som förut omtalats. När Harald drog söderut och bönderna fick att veta att Torolv stupat, skingrades det. Heing hade med sig 60 man och styrde till Torgar. Där voro Hildiridssönerna och hade inte mycket folk. När Heing kom fram till gården gick han genast till angrepp. Hildiridssönerna föllo och med dem de flesta som voro på gården, och Heing tog all egendom som de kom över. Därefter tog han 2 knarrar, det största han kunde finna. Ombord på dem lät han bära allt det av sin egendom som han kunde ta med sig. Även sin hustru och sina barn tog han med sig, och dessutom alla de män som varit med honom vid dessa företag. Böjg hette en man, fosterbroder till Heing, storättad och rik. Han befallde på den andra knarren. Sidan 50. Då de voro färdiga och fingo god vind seglade de till havs. Några år tidigare hade Ingolv och Jurleib farit ut till Island för att bosätta sig där, och överallt talades det om deras färd. Landet där var utmärkt gott, sa man. Heing styrde västerut över havet för att söka sig fram till Island. När de skönjde land voro de komna på sydsidan om ön. Vädret var vast, in vid land gick sjön i bränningar, och någon god hamn syntes inte. De seglade därför vidare västerut förbi de sandiga kuststräckorna. När vinden mojnade och bränningen la sig såg de framför sig en bred åmynning. I den styrde de in med sina skepp och la till på västra sidan. Denna å heter nu Rangån och var då mycket smalare och djupare än den är nu. De lossade skeppen och tog i tur med att utforska landet väster om ån. Sina husdjur tog de med sig. Första vintern uppehöll sig Heing väster om yttre Rangån. Men på våren utforskade han landet öster om ån och tog därefter land från Tjorsån till Markarfljott, mellan fjäll och strand. Här byggde han sig en gård på hov vid östra Rangån. På våren, då det hade varit där den första vintern, födde hans hustru Ingun ett gossebarn som fick namnet Hravn. Längre fram, då husen revos, blev platsen kallad Hravntokter. Heing gav Böjg land i Fljotslid, uppifrån Märkeån till ån väster om Breidabålstad. Böjg bodde på Hlidarende, och från honom är kommen en stor släkt där i bygden. Åt några av sitt skeppsfolk gav Heing land, åt andra sålde han land för billigt pris. men det kallas likväl landnamnsmän. Storolve hette en son till Heing. Han ägde Höbalen och Storolvsvall. Hans son var Orm Starke. Herjolv hette en annan son till Heing. Han ägde land i Fljotslid fram till Böjgsland och ut till Höbalslök. Han bodde nedanför Bräckur. Hans son hette Sumarlide och var far till Vetrlide skald. Helge var en tredje son till Heing. Han bodde på vall och ägde land till övre Rangån och ända ner till sina bröders område. Västar hette en fjärde son till Heing. Han ägde land öster om Rangån, mellan denna å och Tverån, och nedre delen av Storolvsvall. Han var gift med Moeid, dotter till Hilde från Hildisö. Deras dotter var Asny, som var gift med Åfeig, Grette. Västar bodde på Möjerdarval. Hravn var en femte son till Heing. Han var den första lagsagomannen på Island. Han bodde på hov efter sin fader. En dotter till Hravn var Torlaug, som Jorund Gode var gift med. Deras son var Valgard på hov. Hravn var den yppersta av Heings söner. Konung Harald och Skallagrim. Då Kvällulv sporde att hans son Torolv fallit, gick detta honom så djupt i sinnes att han la sig till sängs av sorg och ålderdomssvaghet. Skallagrim kom ofta till honom och talade med honom. Han bad honom sluta med att sörja, ty det sämsta han kunde göra, sa han, var att bete sig som en stackare och lägga sig till sängs. Låt oss då hellre försöka få hämnd för Torolv. Kan hända kan vi komma åt några av dem som var med då Torolv föll. Går inte det, så kan det finnas andra som vi kan komma åt och som kungen ska tycka illa om att mista. Kvällulv, kvaden visa, sidan 52. Nyss jag sport att nordpå Torolv fallit. Nornan ont mig vållar. Allt för tidigt tog orden min son. Tungt mig åldern trycker, trögt jag svärdet svingar. Fast mig hågen hetsar, sent jag hämnd skall vinna. Konung Harald drog den sommaren till Upplanden och på hösten västerut till Valdres och ända till Vårs. Olve Hnuva var med och kom ofta till tals med honom. Han frågade om kungen vore villig att giva bot för Torolv. Antingen genom penningeböter till Kvällulv och Skallagrim. Eller genom någon hedersbevisning som de kunde vara nöjda med. Kungen sa inte bestämt nej till detta om far och son kommit till honom. Olve begav sig nu på väg norrut till Fjordane och avbröt sin färd först då han en dag i kvällningen var framme hos Kvällulv och Skallagrim. De tackade honom för att han kom och där stannade han en tid. Kvällulv frågade noga efter hur det gick till på Sandnes då Torolv föll. Både vilka mandomsprov Torolv själv utfört innan han föll och vilka som bur och vapen på honom, var han fått flest sår och hur han till slut föll. Olve omtalade allt som han frågade om, även att konung Harald gav honom ett sår som ensamt var mer än nog till hans bane och att Torolv föll framstupa nästan över fötterna på kungen. Då sa Kvällulv, väl har du talat. Ty gamla män har sagt att den som faller framstupa ska bli hämnad, och närmast hämnden är den som stod framför då han föll. Att vi blir så lyckosamma är dock föga troligt. Olve sa nu till Kvällulv och Skallagrim att om de ville fara till kungen och söka få gottgörelse, så trodde han att på den färden skulle de vinna heder. Sidan 53. Och han uppmanade dem ivrigt att våga ett försök. Kvällulv svarade att han var för gammal att resa någonstans. så jag stannar hemma, sa han. Vill du fara, Grim? Frågade Olve. Jag tror inte att det skulle tjäna någonting till, sa Grim. Kungen skulle inte sätta min talegåva högt, och länge skulle jag inte tigga. Olve svarade att det skulle han inte heller behöva. Vi ska tala för dig så gott vi kan. Olve var ihärdig, och till slut lovade Grim att fara när han vore färdig. Olve och han avtalade vid vilken tid han skulle komma. Därpå for Olve först tillbaka till kungen. Skallagrim röstade sig nu till den nyss omtalade färden. Han utvalde följesmän bland sina hemmamän och grannar, det starkaste och oförvägnaste han kunde få. En hette Ane, en rik bonde, en annan hette Grane, en tredje Grimolv, och Grim, hans bror, båda hemmamän hos Skallagrim. Vidare bröderna Torbjörn Krumme och Tord Beigalde. Det kallades Torarnas sönerna efter sin mor, som bodde inte långt från Skallagrim och var trollkunnig. Beigalde var kolbitare, Tore Turs hette en, hans bror Torgeir Jardlang. Slutligen är hon nämnda Odd Enboe och Gris Lösing. I allt vore det 12 som vore med på färden, allesammans mycket starka och flera av dem bärsärkar. Det tog en roddskuta som Skallagrim rådde om, foro sydvart längs kusten och styrde in i Ostrarfjorden. Därifrån färdades det landvägen upp till Vårs, till en sjö som ligger där och som det måste fara över på sin väg. Där skaffade det sig en så stor båt som det behövde och rodde över sjön. Sedan var det inte långt till den gården där kungen var på gästning. Det kom och dit vid den tiden då kungen satt i bords. Ute på gården träffade de några män och frågade vad man hade för sig där. När de fått veta det bad Grim en av dem att kalla ut Olve Hnua. Mannen gick in i stugan dit där Olve satt och sa: "Det har kommit män hit och står här utanför, 12 tillsammans. Om man ska kalla dem män, för det är mer lika tursar, både till växt och uppsyn, än människor." Olve steg genast upp och gick ut. Han tyckte sig förstå vilka det var som kommit dit. Han hälsade Grim, sin frände, välkommen och bad honom gå med in i stugan. Då sa Grim till sina följeslagare: "Här är det nog sed att gå vapenlösa inför kungen. 6 av oss går in. De andra ska stanna här ute och vakta våra vapen." Därpå går de in och Olve trädde inför kungen. Bakom honom stod Skallagrim. Olve tog till orda: "Nu är Grim kommen hit, Kvällulfs son. Vi tackar dig, konung, om du gör hans färd hit så lyckosam som vi hoppas att den ska bli. Mången röner av dig storheder, som mindre har förtjänat det än han, och som inte på långt när i hans jämlike i de flesta idrotter. Du må också veta, konung, att detta ligger mig mycket om hjärtat, om du eljest tycker att det har något att betyda." Olve talade länge och väl, ty han förstod att skickligt lägga sina ord. Även många av Olves vänner trädde inför kungen och talade för denna sak. Kungen såg sig om och fick bakom Olves syn på en man, huvudet högre än de andra och skallig. "Är det Skallagrim?" frågade han. "Den storväxte mannen där." Grim svarade att han gissade rätt. "Då vill jag," sa kungen, "om du vill ha böter för Torolv, att du blir min man, går in i min hird och tjänar mig. Må hända ska jag sätta så stort värde på din tjänst att jag ger dig gottgörelse för din bror, eller på annat sätt visar dig lika stor heder som jag visade honom. Men bättre än han måste du veta att taga vara på min ynnest, om jag gör dig till en lika stor man som jag gjorde honom." Skallagrim svarar: "Alla vet hur mycket ypperligare Torolv var än jag i alla stycken, och dock hade han ingen lycka i din tjänst, konung. Därför vill jag inte bli din man och tjäna dig. Jag vet att jag ska inte ha lyckan med mig om jag tjänar dig så som jag skulle vilja och som värt vore. Därtill fattas mig vida mer än som fattades Torolv." Kungen teg och blev blodröd i ansiktet. Olve vände sig snabbt om och bad Grim och hans män att gå ut. Det gjorde så, gingo ut och tog och sina vapen. Därpå bad Olve dem att begiva sig bort så fort som möjligt. Olve och många män med honom följde dem på väg till insjön. Innan de skildes sa Olve: "Din färd till kungen, frände Grim, fick ett annat slut än jag skulle velat. Jag manade dig ivrigt att komma hit, men nu vill jag be dig att skynda härifrån så fort du kan och att inte komma inför kungen förr än det blir vänskap mellan er än det nu ser ut till. Och var väl på din vakt för kungen och hans män." Därpå rodde Grim och hans män över sjön, men Olve och de andra gingo dit där kungens båtar låg och uppdragna på stranden och högg och sönder dem så att ingen enda var sjöduglig, ty de såg och folk komma rusande ner från kungsgården. Det var en stor skara, fullt beväpnad, som konung Harald hade sänt efter dem för att dräpa Grim. Kort efter det Grim gått sin väg med sina män hade han tagit till orda och yttrat: "Det ser jag grant på den där stora skallen, att han är full av vargsinne, och kommer han åt så kommer han att bli till fördärv för några av dem som jag ogärna vill mista. Kom det ihåg ni, som han tycker sig ha något otalt med, att den skallen kommer inte att skona någon om ni kommer inom hans räckhåll. Sätt därför efter honom och dräp honom." Det gav sig iväg och kom ner till sjön, men då det inte fanns några båtar som de kunde fara i, vände de tillbaka och sa kungen hur det gått och att Grim nog redan hunnit över sjön. Skallagrim drog vidare med sitt följe till dess han kom hem. Där berättade han för Kvällulv om sin färd. Kvällulv var väl till freds med att Grim inte hade dragit till kungen i avsikt att gå i hans tjänst. "Ty av honom," sa han, "nu som förut, hade det endast ont att vänta, icke upprättelse." Kvällulvs och Skallagrims islandsfärd. Kvällulv och Skallagrim rådgjorde ofta om vad de skulle besluta sig för, och blev oense därom att stanna i Norge kunde de lika lite som andra som fått kungen till ovän. De hade inte ett annat val än att lämna landet, och det bästa de kunde göra tycktes den vara att segla till Island, ty där fanns det gott land, sades det. Vid den tiden hade Ingolf Örnsson och hans följeslagare, som voro vänner och känningar till Kvällulv och Grim, begivit sig dit, tagit land och valt boplatser, ty det kunde man oköpandes göra där, sidan 57. Blev alltså deras beslut att övergiva sina gårdar och fara bort ur landet. Tidigt på våren gjorde Kvällulv och Skallagrim sig segelklara. De hade många goda skepp att välja bland och utrustade två stora knarrar på färden. På vardera hade de 30 vapenföra män och därtill kvinnor och barn. Av lösöre tog de med sig så mycket de kunde, men deras jordegendom vågade ingen köpa av fruktan för kungen. När de vore färdiga avseglade de och kom först till en samling öar som heter Solunder. Det är både många och stora och så fulla av vikar att det sägs att det inte är många som har reda på alla hamnar där. Guttorm hette en man, son till Sigurd Hjort. Han var morbroder till konung Harald och hade varit kungens fosterfader och styresman i hans land, ty Harald var ännu ett barn då han blev kung. Guttorm var anförare för Haralds här då denne underlade sig landet och var med i alla slag som kungen utkämpade då han la Norge under sitt välde. När Harald blivit envåldskung över hela landet och slagit sig till ro, gav han sin frände Guttorm Vestfold, Öys Tagder och Ringarike och allt i land som Halvdan Svarte, hans fader, innehaft. Guttorm hade två söner och två döttrar. Sönerna hette Sigurd och Ragnar, döttrarna Ragnhild och Aslöjg. Guttorm blev sjuk, och då det led mot slutet sände han män till konung Harald och bad honom sörja för hans barn och för hans rike. Kort därpå dog han. När kungen fick budskap om hans död lät han kalla till sig bröderna Hallvard Hårdfare och Sigtrygg Snarfare och befallde dem att så som han sände bud fara österut till viken. Själv uppehöll han sig för tillfället i Trondheim. Bröderna rustade sig på det präktigaste till färden, utvalde manskap till följe och tog det bästa fartyg de kunde få. Skeppet var detsamma som Torolv Kvällulfsson hade ägt och som det tagit från Torgils gjallande. När de vore färdiga sa kungen dem deras ärende. De skulle fara österut till Tunsberg. Där var nu köpstad och där hade Guttorm haft sitt säte. Guttorms söner ska ni föra mer hit till mig, sa kungen. Men hans döttrar får växa upp där de är. Till dess jag gifte bort dem. Jag ska sätta män till att ta hand om riket och om ungmörnas uppfostran. När bröderna vore färdiga begåv de sig av. Det fing och god vind, kom och på våren till viken och till Tunsberg och framförde där sitt ärende. Hallvard och hans bror tog nu hand om Guttorms söner och om mycken lös egendom. Då de är ofärdiga farade tillbaka samma väg. Det gick nu något långsammare och inte omtalas om deras färd, förrän det för god vind och i klart väder styrde norr ut förbi Sognfjorden, muntra och sorglösa till sinnes. Kvällulv och Skallagrim höll och hela sommaren ständigt utkik in över stora farleden. Skallagrim hade skarpare ögon än någon annan. Han fick syn på Hallvard och Sigtrygg, där de kom och seglande, och kände igen skeppet, ty han hade sett det förr, då Torgils for med det. Skallagrim höll ögonen på deras färd och utspejade var de la sig i hamn på kvällen, den 59. Därpå bier han sig tillbaka till sitt folk och talar om för Kvällulv vad han sett. Både att han hade känt igen Torolfs skepp, som Hallvard och hans bror hade tagit från Torgils, och att där månde finnas folk ombord som skulle vara en god fångst. Därpå rustade de sig och göra i ordning båda båtarna. De hade 20 man ombord på vardera, och Kvällulv tog styret på den ena, Skallagrim på den andra. Därpå rodde de ut för att söka rätt på skeppet. När de kom dit där det låg, lade de i land. Hallvard och Sigtrygg hade låtit tälta över sitt skepp och sedan lagt sig att sova med sina män. När Kvällulv och Skallagrim kom över dem sprung och vakterna som suttit vid ändan av landgången upp och ropade till folket på skeppet att skynda upp, till det var ofred på färde. Bröderna och deras män sprung och genast till sina vapen. När Kvällulv och de andra kom fram till landgångarna gick Kvällulv ut på akterlandgången. Skallagrim på den som låg för över. Kvällulv hade en spjutyxa i handen. När han kom ombord på skeppet befallde han sitt folk att gå längs yttre relingen och hugga tälten ur klyckorna. Själv rusade han akter ut mot lyftingen och därvid, sägs det, kom bärsärka raseriet över honom och likaså över flera av hans följeslagare. Alla som kom och i deras väg därefter det. Detsamma gjorde Skallagrim där han gick fram, och först då skeppet var röjt höll det upp. När Kvällulv kom bort i lyftingen svingade han sin spjutyxa och högg Hallvard rätt genom hjälm och huvud, så att yxan sjönk ända till skaftet. Han ryckte den så hårt till sig att han slungade Hallvard upp i luften och över bord. Skallagrim röjde framstammen och dräpte Sigtrygg. Många hoppade i sjön, men Skallagrims män tog båten som de hade haft med sig, rodde efter dem och dräpte alla där de låg och simmade. I allt var det mer än 50 av Hallvards män som där miste livet. Skallagrim och Kvällulv tog Hallvards skepp med allt som var ombord. Två eller tre män, dem som de tyckte vore minst värda, tog de till fånga och lät dem behålla livet. Av dem fingo de veta vilka män som varit på skeppet och vart de hade ämnat ställa färden. Då de fått fullt besked om allt räknade de fallna som låg på skeppet och funno då att de som sprungit över bord och drunknat vore fler än de som fallit ombord på skeppet. Guttorms söner hade sprungit över bord och omkommit. Den ene var 12, den andra 10 år gammal och båda mycket lovande. Sedan gav Skallagrim friheten åt dem som han skonat och bad dem att begiva sig till konung Harald och noga berätta om vad som hänt och även om vilka som varit med då det hände. Framför den här versen till kungen, sa han. Nu herse fått sin hämnd på drott. Ulv trampar på kungssöner 2. Halvards lik flög ut i vik. Grå örn släckt törst i snarfars bröst. Sedan förde de skeppet med lasten ut till sina egna fartyg och bytte därpå ut skeppen mot varandra. Det som de hade tagit lastade de och tömde de mindre av de 2 som de hade förut. Sedan buro de stenar ombord på detta, bröt och hål i botten och sänkte det. Därpå seglade de till havs, så snart det fing och god vind. Det sägs att med dem som skiftade hamn eller ging och bärsärka gång förhöll det sig så att medan det pågick voro de så starka att inte höll stånd mot dem, men så snart det var över voro de kraftlösare än eljest. Sådan var nu också Kvällulv. När bärsärkarraseriet hade gått av honom kände han matthet efter kampen och var så helt och hållet kraftlös att han la sig till sängs. De hade då god vind ut till havs. Kvällulv befallde på det skeppet som de hade tagit från Halvard och Sigtrygg. Vinden var god och de 2 skeppen följdes åt så nära att de hela tiden hade känning med varandra. När det nästan hunnit över havet tilltog Kvällulvs sjukdom och när han kände döden nära kallade han till sig sitt skeppsfolk och talade till dem. Det tycktes honom sannolikt, sa han, att deras vägar nu snart skulle skiljas. Jag har aldrig varit sjuklig av mig, och om det nu går så som det ser ut att gå och jag dör, då ska ni göra mig en kista och kasta mig över bord. Inte blir det så som jag hade tänkt om jag inte får komma till Island och taga land där. Bär en hälsning till Grim, min son, från mig när ni träffas. Säg honom också att om han kommer fram till Island och om, fastän det tycks föga troligt, jag då skulle vara där före honom. Då ska han välja sig boplats så nära det stället som möjligt där jag har kommit till land. Kort därpå dog Kvällulv. Hans skeppsfolk gjorde som han sagt, la honom i en kista och sköt den över bord. Grim hette en ett stor och rik man, son till Tore, Kettil Kjölfares son. Han var med på Kvällulvs skepp och var gammal god vän till både honom och Skallagrim. Han hade varit på färder med både dem och Torolv och hade också därigenom ådragit sig kungens vrede. Han tog befälet på skeppet efter Kvällulvs död, sidan 62, när de vore framme vid Island. Styrde de söderifrån in mot land. Därefter seglade de västvart ut med kusten, ty de hade spurt att det var där som Ingolv valt sig boplats. När de kommit förbi Reykjanes och såg och fjorden öppna sig, styrde de med båda skeppen in i den. Men vädret var hårt med regn och tjocka och skeppen kom ifrån varandra. Grim seglade med Kvällulvs skepp in i Borgarfjorden till dess de hade alla skär bakom sig. Då kastade de ankar tills vädret lagt sig och det blivit ljust. Därpå inväntade de flodtiden och flyttade då skeppet upp i mynningen av en å som heter Guvån. De drog skeppet upp i ån så långt det gick, buro i land lasten och inrättade sig där för den första vintern. De utforskade landet ut med kusten både uppåt fjorden och utåt och hade inte kommit långt förrän de funno en vik där Kvällulvs kista var driven i land. Det buro kistan ut på ett näs där bredvid, satte där ner den och täckte den med sten. Skallagrim tager land. Skallagrim kom i land på ett ställe där ett stort näs med en smal landtunga ovanför sköt ut i havet, och där burade i land sin last. Näset kallade det Knarrarnäs. Sedan utforskade Skallagrim landet. Där var mycket myrmark och vidsträckta skogar, långt mellan fjäll och strand och rikligt med sälfångst och fiskeplatser. Det genomströvade även landet söderut ut med havet och kom och då till en stor fjord. Det följde stranden inåt fjorden och stannade inte förrän det funno sina färdkamrater. Grim, Halöjske och hans följeslagare. Det var ett fängelsamt möte. Sidan 63. Grim och hans folk omtalade för Skallagrim Kvällulvs död, och även att han flutit i land där och att det jordat honom. Därpå följde det Skallagrim till stället, och det tycktes honom att därifrån borde det inte vara långt till en bra boplats. Därefter återvände Grim till sina skeppskamrater, och under vintern höll de sig var på sitt håll där de landat. Skallagrim tog nu i besittning allt landet mellan fjäll och strand. Alla myrarna ända ut till Selalon och upp till Borgarskrön, söderut till Hafnarfjäll och allt det land som vattendragen genomflytar ner till havet. Följande vår förde han sitt skepp söderut till fjorden och in i en vik som låg närmast det ställe där Kvällulv flutit i land. Där byggde han gård och kallade den Borg. Fjorden kallade han Borgarfjorden, och efter fjorden uppkallade det hela bygden där innanför. Åt Grim Halöjske gav han boplats söder om Borgarfjorden på Hvanneeire. Ett kort stycke utanför skar en liten vik in i landet. Där funno de en mängd änder och kallade viken Andakil, och ån som föll ut där Andakilsån. Ovanför denna å och upp till den, som fick namnet Grimsån, tillhörde landet Grim. Våren därpå, då Skallagrim lät driva sin boskap inåt längs kusten, kom det till ett litet näs där det fångade några svanor och som det kallade Alptanäs. Sidan 63. Skallagrim gav även land åt sitt skeppsfolk. Åt Ane gav han land mellan Langån och bäcken Havslök. Han bodde på Anabräcka. Hans son var Onund Sjåne. Grane bodde på Granastad på Digranäs. Och Torbjörn Krumme gav han land upp efter Guvån och likaså åt Tord Beigalde. Krum bodde på Krumsholar och Tord på Beigalde. Och Tore Turs och hans bror gav han land ovanför Einkunner och ut till Langån. Tore Turs bodde på Turstad. Sidan 64. Hans dotter var Tordis Stång, som sedan bodde på Stangarholt. Torgeir bodde på Jardlangsstad. Skallagrim såg sig även om i landet ovanför bygden. Först for han inåt ut med Borgarfjorden, så långt den räckte. Sedan följde han älven på västra sidan. Denna kallade han Vitån, ty hans följeslagare hade aldrig förr sett vatten som kommer från Jöklar och tyckte att älven hade en underlig färg. Det färdades uppåt längs Vitån till dess det kom till en annan älv som kom från fjällen i norr. Denna kallade det Nordån och följde den uppåt till dess det kom till ännu en älv som blott var ett litet vattendrag. Den forade över och följde sedan åter Nordån. Snart kom det till ett ställe där den lilla älven rinner fram ur fjällklyftorna och kallade den därför för Gljuvrån. Därefter forade över Nordån och tillbaka till Vitån samt uppåt ut med denna. Snart kom det till en älv som flöt tvärs framför dem och föll ut i Vitån. Den kallade det Tverån. De hade lagt märke till att alla älvarna vore fulla av fisk. Sedan begåvade de sig tillbaka till Borg. Skallagrim var en driftig man. Han hade för jämnan mycket folk omkring sig och tog väl vara på allt som stod att få till folkets uppehälle. Ty till en början hade det för lite boskap i förhållande till vad som behövdes för det stora antalet människor. Den boskap de hade fick hela vintern själv söka sin föda i skogarna. Skallagrim var en stor skeppsbyggare och på drivtimmer var det ingen brist vid kusten utanför myrarna. Han lät bygga en gård på Alptanäs och hade även där ett hushåll. Sidan 65. Därifrån bedrev han havsfiske och sälfångst och samlade ägg, ty av allt detta fanns på den tiden god tillgång, liksom av drivtimmer att ta vara på och forsla hem. Valar drev också ofta i land, och vem som ville fick skjuta dem. Alla djur låg på den tiden lugnt stilla på fångstplatserna, ty de vore ovana vid människor. En tredje gård ägde Skallagrim vid kusten västerut på myrarna. Där var det än mer lönande att sitta och passa på drivgods. Där lät han även så säd och kallade gården akrar. Utanför låg öar där det fanns valar. Det kallades valsöarna. Också uppe vid laxälvarna hade Skallagrim fångstmän. Vid Gljuvrån lät han Odd Enboe slå sig ner för att ha uppsikt över laxfisket. Odd bodde nedanför Einbuabräckur och efter honom är Einbuanäs uppkallat. Sigmund hette en annan man som Skallagrim lät bosätta sig vid Nordån. Han bodde på ett ställe som kallades Sigmundarstad. Nu heter det Höjgar. Efter honom är Sigmundarnäs uppkallat. Senare flyttade han till Munnodarnäs, som han tyckte låg bättre till för laxfisket. När Skallagrims boskap började starkt föröka sig, drog sig djuren under hela somrarna upp till fjälls. Han la märke till att den boskapen som betade på hedarna blev mycket bättre och fetare, och även att fåren under vintrarna höll sig i fjälldalarna, även om det inte drev oss dit ner. Senare lät Skallagrim bygga en gård uppe vid fjället och hade där hushåll för folk som skulle se till fåren. Förstyre på gården var Gris, och efter honom fick den namnet Grisartunga. Det var alltså många fötter som Skallagrims hushållning hade att stå på. Någon tid efter det Skallagrim hade kommit till Island kom ett skepp utifrån havet in i Borgarfjorden. Sidan 66. Ägare var en man som hette Olaib Hjalte. Han hade med sig både hustru och barn och andra fränder, och hans avsikt var att bosätta sig på Island. Olaib var både rik, storättad och klok. Skallagrim bjöd honom hem till sig med allt sitt folk, och Olaib tackade för anbudet. Han var sedan hos Skallagrim den första vintern, men våren därpå anvisade Skallagrim honom land söder om Vitån, från Grimsån upp till Flokadalsån. Olaib tog emot detta, flyttade dit med allt sitt och byggde en gård vid Värmalök. Han var en dugande och aktad man. Hans söner voro Rage i Löjgardal och Toraren Ragabroder, som blev lagsagoman på Island näst efter Hravn Heingsson. Toraren bodde på Värmalök. Han var gift med Tordis, dotter till Olav Feilan och syster till Tord Gjelle. Konung Harald Hårfagre la under sig all jordegendom som Kvällulv och Skallagrim hade lämnat efter sig i Norge, och även all annan egendom som han kom åt. Han sökte också få i sitt våld dem som varit i samråd eller haft vetskap eller på något sätt bistått Skallagrim i hans företag, innan han lämnade landet. Kungens fiendskap mot fader och son gick så långt att han fattade hat även till deras fränder och släktingar och till dem som han visste hade varit i nära vänskap med dem. Somliga drabbades av hans hämnd, andra höll sig dolda inom lands och många flydde rent av bort ur landet. Bland dessa var även Yngvar, Skallagrims svärfader. Han omsatte så mycket av sin egendom som han kunde i lösöre, köpte sig ett havsskepp, skaffade folk till detta och rustade sig till Islands färd, ty han hade spurt att Skallagrim blivit bofast där och att det var gott om land hos honom. När de vore färdiga och fing och god vind seglade han till havs och hade en lyckosam överfärd. Han kom till Island på sydsidan av landet och styrde västerut förbi Reykjanes och in i Borgarfjorden, höll in i Langån och fortsatte ända upp till forsen, där burade lasten av skeppet. När Skallagrim sporde Yngvars ankomst begav han sig genast till honom och bjöd honom hem till sig med så många som han ville. Yngvar tog emot, lät draga upp sitt skepp på land och begav sig till borg med många av sina män. Sedan var han över vintern hos Skallagrim. På våren erbjöd Skallagrim honom land. Han gav Yngvar den gården som han ägde på Alptanäs och landet ända in till Leirulök och ut till Strömfjorden. Yngvar flyttade nu till denna utgård och övertog den. Han var en mycket dugande man och fick mycket egendom. Skallagrim byggde på Knarrarnäs och hade sedan länge gård där. Skallagrim var skicklig järnsmed och smälte mycket myrmalm om vintern. Han lät bygga en smedja nere vid sjön, ett gott stycke från borg, på den plats som heter Röjfarnäs. Där låg skogen nära och bra till, tyckte han. Men någon sten så hård och slät att han tyckte den var bra att hamra järn på lyckades han inte finna. Ty ut med stranden där finns det inga rullstensblock utan endast sand. En kväll när det andra gått och lagt sig gick Skallagrim ner till sjön, sköt ut en 8-årad båt som han ägde, rodde ut till Midfjärdaröarna och släppte där ner ankarstenen framför fören på båten. Därpå hoppade han över bord, dök och kom upp igen med en sten som han la i båten, klättrade så själv ombord och rodde i land. Stenen bar han till smedjan, la den framför smedjedörren och hamrade sedan järnet på den. Stenen ligger ännu kvar med mycket aska omkring. Man kan se på den att den är bultad på översidan och slipad av bränningarna och inte likadan som de andra stenarna som ligger där. Nu orkar inte ens 4 män lyfta den. Skallagrim drev ivrigt på arbetet i smedjan, men hans huskarlar klagade över att vara tvungna att stiga upp så tidigt. Då gjorde han denna visa. Arla stående smeden upp som guld vill samla. Vill med vindglupsk blåsbälg rikedomar bärga. Hårt jag låter heta järnet släggor hamra. Medan runt den röda elden vinden ryter. Egil Skallagrimsson. Egil diktar sina första visor. Skallagrim och Bera fing och många barn, men det första av dessa dogo allesammans. Sedan fing och de en son, som vattenöstes och fick namnet Torolv. När han växte upp blev han snart stor till växten och vacker att se på. Alla sa att ingen kunde vara mer lik Torolv Kvällulfsson, som han fått namn efter. Torolv var långt framom sina jämnåriga i kroppskrafter och under uppväxtåren utmärkte han sig i de flesta av de färdigheter som på den tiden vore vanliga bland unga män som ville räknas för fullgoda. Han var munter till lynnet och tidigt så stark att han hölls för fullt jämngod med vuxna män. Han blev snart omtyckt av alla och hans fader och moder älskade honom mycket. Skallagrim och Bera hade även 2 döttrar. Den ena hette Seun, den andra Torun. Även de gav och goda löften under uppväxtåren. Ännu en son fingo Skallagrim och Bera. Han vattenöstes och fick namnet Egil. När han växte upp kunde man tidigt se på honom att han skulle bli mycket ful och lik sin far, svart i håret. När han var 3 år gammal var han lika stor och stark som andra pojkar som vore 6 eller 7. Han var tidigt talför och ordkunnig. När han var i lek med andra pojkar var han inte lätt att komma till rätta med. Den våren. Här följer en fotnot. Det vill säga den våren då Egil var 3 år gammal. Slut på fotnoten. Kom Yngvar till Borg för att bjuda Skallagrim till Gille ut till sig och även sin dotter Bera och hennes son Torolv och andra som Skallagrim ville ha med sig. Inbjöd han att följa med. Skallagrim lovade att komma. Därpå for Yngvar hem, rustade till gillet och lät brygga öl. När den avtalade tiden var inne då Skallagrim och Bera skulle fara till gillet gjorde Torolv sig i ordning att följa med och likaså huskararna så att det vore 15 tillsammans. Egil talade med sin far om att han ville också följa med. Jag känner dem där ute lika bra som Torolv, säger han. Du får inte följa med, säger Skallagrim. Inte kan du vara med bland så mycket folk och där det dricker så mycket. Du som är svår att komma till rätta med redan då du är nykter. Därpå steg Skallagrim upp på sin häst och red bort. Men Egil var illa tillfreds med sin lott. Han gick utanför inhägnaden kring gården och fick tag på en av Skallagrims draghästar. Tog sig upp på den och red efter Skallagrim och de andra. Det var inte lätt för honom att ta sig fram över myrarna, för han hittade inte vägen. Men allt som oftast, när inte någon höjd eller skog kom emellan, kunde han se de andra där de redo. Allt nog, sent på kvällen, då man redan satt vid dryckesborden, var han framme vid Alptanäs och gick in i stugan. När Yngvar fick se Egil hälsade han honom glatt välkommen och frågade varför han kom så sent. Egil berättade om sitt samtal med Skallagrim. Yngvar satte Egil bredvid sig. Mittemot Sutto, Skallagrim och Torolv. Till förlustelse vid ölet diktade man visor. Då kvad Egil. Jag kom ändå till Yngvar. Här följer en fotnot. Pilarnas smed, havhästars herre, är lika med Yngvar. Slut på fotnoten. Jag kom ändå till Yngvar, honom som gärna ödslar guld bland modiga män, ville just jag möta. Sent, du guldets slösare, månden skall du finna, som 3-årig kväder, bättre kväden än jag. Yngvar prisade visan och tackade Egil, och dagen därpå gav han honom i skaldelön 3 snäckor och 1 andägg. Dagen därpå kvad Egil vid drycken en ny visa om skaldelönen. Tränne städses stumma snäckor gav åt talför Egil i skaldelön, pilarnas kunnige smed. Havhästars herre, väl kunde konsten han, Egil att glädja, gav 4:e gåvan ett ägg. Egil fick mycket ros för sitt skaldskap. Något annat märkligt hände inte på deras färd. Hem red Egil med Skallagrim. Björn Brynjolfsson och Tora Hladhand. Björn hette en mäktig herre på Öyrland i Sogn. Han hade en son som hette Brynjolf och som tog hela arvet efter sin far. Brynjolf hade 2 söner, Björn och Tord. De bodde båda unga vid tiden för dessa händelser. Sidan 72. Björn Brynjolfsson var stor farman. Tidtals var han i viking, tidtals på köpfärder. Han var en mycket dristig och dugande ung man. En sommar hände sig att Björn var på stort gille i fjordane. Där såg han en fager mö som han fann stort behag i. Han hörde sig för om hennes släkt och man sa honom att hon var syster till Tore Herse Roaldsson och hette Tora Hladhand. Björn friade till henne, men Tore sa nej och därmed skildes det. Samma höst fick Björn sig folk, for på en fullmannad skuta upp till fjordarna och kom till Tores gård då han själv inte var hemma. Björn förde nu bort Tora och tog henne med sig hem till Öjrland. Där voro de över vintern och Björn ämnade hålla bröllop med henne. Brynjolv, hans far, tyckte mycket illa vara att Björn hade tillfogat Tore denna skymf, ty det hade förut länge rått vänskap mellan Tore och Brynjolv. Tro inte att du får hålla bröllop med Tora här hos mig mot Tores vilja, sa han. Här ska hon vara i lika gott förvar som om hon vore min dotter och din syster. Och så måste allt bli, som Brynjolf sagt ifrån, där på hans egen gård, vare sig det var Björn, väl eller illa tillags. Brynjolf sände män till Tore för att bjuda förlikning och skadestånd för Björns tilltag. Tore fordrade att Brynjolf skulle sända Tora tillbaka, eljest blev det ingen förlikning av, sa han. Men Björn ville på inga villkor låta henne fara bort, fastän Brynjolf yrkade därpå. Så led vintern. När det började våras talade Brynjolf och Björn en dag om vad de skulle besluta sig för. Brynjolf frågade Björn vad han hade för planer. Björn svarade att han sannolikt kom att fara bort ur landet. Helst skulle jag vilja, sa han, att du gåve mig ett långskepp och manskap till det, så kunde jag fara ut i viking. Det ska du inte hoppas på, svarade Brynjolf, att jag skulle ge dig härskepp med mycket manskap. Med dig kan jag aldrig vara säker på att du inte då far och hälsar på där jag minst av allt vill det. Du har redan som det nu är ställt till nog oro. Men ett handelsskepp ska jag ge dig och handelsvaror också. Sedan kan du fara till Dublin. Dublinfärder talas det mest om nu för tiden. Gott färdfölje ska du också få. Björn säger nu att han måste väl välja det som Brynjolf ville. Den är lätt där på att utrusta ett gott handelsskepp och skaffade även folk till det. Björn började sedan rusta sig till färden, men det dröjde innan han var färdig. När allt var klart och det blev god vind steg han med 12 man i en båt och rodde in till Öjrland. Där gick han upp till gården och till sin moders frustuga, där hon satt tillsammans med många andra kvinnor. Även Tora var där. Björn sa att Tora skulle följa med honom. Därpå förde de bort henne. Hans mor varnade kvinnorna för att våga säga ett enda ord om detta inne i skålen. Brynjolf skulle bli förbittrad, sa hon, om han finge veta något, och mycket ont skulle därigenom anstiftas mellan far och son. Toras kläder och dyrgripar voro på förhand lagda till reds, och Björn tog allt sammans med sig. Sedan rodde de ut till sitt skepp under natten, hissade segel och styrde ut mot Sognefjorden och sedan till havs. De fingo motvind och hög sjö och kastades länge hit och dit på havet, ty de voro fast beslutna att hålla sig så långt borta från Norge som möjligt. Sidan 74. En dag seglade de i storm västvart mot Jaltland. Då de landade vid Mosö blev skeppet skadat. De buro lasten i land och till en borg som är byggd där. Därpå drog de upp skeppet på land och avhjälpte skadan. Kort före vintern kom från Orknöarna ett skepp till Jaltland. Folket ombord omtalade att under hösten ett långskepp hade kommit till Orknöarna med sändemän från konung Harald och bud till Sigurd Jarl att kungen ville ha Björn Brynjolfsson dräpt var han än blev gripen. Samma bud hade konung Harald sänt till Söderöarna och ända till Dublin. Björn svorde både detta och att han var gjord fredlös i Norge. Så fort han kommit till Jaltland hade han hållit bröllop med Tora. Över vintern suttade de på Moseborg. Tidigt på våren, så snart havet började bli mindre oroligt, satte Björn sitt skepp i sjön och gjorde det segelklart med största skyndsamhet. När han var färdig och fick god vind seglade han till havs. Det fingo hårt väder, voro kort tid till sjöss och komo till sydsidan av Island. Då blev det landvind och det bar västvart längs kusten och sedan ut till havs. När det fingo god vind igen styrde det in mot land. Ingen ombord hade varit på Island förut. Det seglade in i en väldig fjord och det bar hän mot västra stranden. Där såg det inte ett annat än bränningar och hamnlös kust och lovade då så tvärt det kunde ostvärt ut med land tills det hade en fjord framför sig. I den seglade det in så långt att det vore förbi alla skär och bränningar. Sedan lade till vid ett näs. Sidan 75. Utanför låg en ö och mellan ön och näset var ett djupt sund. Där gjorde det fast skeppet. Väster om näset sköt en vik in och ovanför viken stod en stor brant klippa. Björn gick i en båt med några av sina män. Han tillsade sina följeslagare att ta sig noga tillvara för att omtala sådant om deras färder som de kunde råka illa ut genom. De rodde till gården och träffade där folk att tala med. Det första de frågade om var vad det var för ett ställe där de kommit i land. Man sa dem att det var i Borgarfjorden och att gården hette Borg och husbonden Skallagrim. Björn kände strax namnet och sökte upp Skallagrim. De talades vid och Skallagrim frågade vilka det voro. Björn sa sitt namn och även sin fars. Och Skallagrim, som väl kände till Brynjol, bjöd nu Björn all den gästfrihet han behövde. Härför tackade Björn. Därpå frågade Skallagrim om det fanns några andra av ansedd släkt på skeppet. Björn svarade att Tora Hroalds dotter, Tore Herses syster, var med. Tore Herse hade under sina barnaår varit till fostring hos Kvällulv. Han var nästan jämnårig med Skallagrim och varm vänskap hade rått mellan de båda fosterbröderna. Sedan hade Tore blivit kungens länderman, men hans och Skallagrims vänskap hade förblivit lika fast. Skallagrim blev därför storglad. Mot systern till Tore Herse, hans fosterbror, var det hans självklara plikt att visa all den gästfrihet som hon behövde. Och han förmådde, sa han, och bjöd både Björn och henne hem till sig med allt deras skeppsfolk. Björn tackade. Därpå bars lasten från skeppet upp på tunet vid Borg. Där reste de sina bodar. Skeppet drog de upp i bäcken som rinner förbi där. Platsen där Björn hade bodarna kallas Björnartunet. Björn och allt hans skeppsfolk gästade sedan hos Skallagrim. Han hade aldrig mindre än 60 vapenföra karar hos sig. Sidan 76. På hösten, då skepp hade kommit från Norge till Island, spred sig ryktet att Björn lupit bort med Tora utan hennes fränders samtycke och att kungen för detta gjort honom fredlös i Norge. När Skallagrim fick höra detta kallade han Björn till sig och frågade hur det förhöll sig med hans giftermål, om det ingåtts med frändernas samtycke. Det hade jag inte väntat, sa han. Av en son till Brynjolv, att jag inte skulle få veta sanningen av dig. Björn svarade, ingenting annat än vad som är sant har jag sagt till dig, Grim. Men att jag inte sa dig mer än du frågade om, det må du inte förebrå mig. Nu ska jag likväl medge att det är sant som du spurt, att detta giftermålet inte ingicks med hennes bror Tores samtycke. Då sa Skallagrim mycket vred, hur vågade du komma hit till mig? Visste du inte vilken vänskap som råder mellan mig och Tore? Jag visste, svarade Björn, att det var fostbrödralag och stor vänskap mellan er. Men hit till dig kom jag, därför att jag hade drivit i land här och förstod att det inte tjänade någonting till att försöka undgå dig. Nu får du avgöra vilket mitt öde ska bli. Men inte ett annat än gott väntar jag av dig. Jag är ju din hemmaman. Nu kom Skallagrims son Torolv och talade väl för Björn. Han bad sin far att inte låta honom umgälla detta, då han i alla fall hade tagit emot honom hos sig. Många andra la till ett gott ord och till slut lät Skallagrim blidka sig. Torolv fick råda, sa han, och ta du emot Björn hos dig om du vill och hjälp honom så mycket som du vill. Sidan 77. På sommaren födde Tora ett barn. Det var ett flickebarn som vattenöstes och fick namnet Askjärd. Bera skaffade en kvinna som skulle ha vård om barnet. Björn var över vintern hos Skallagrim med allt sitt skeppsfolk. Torolv blev förtrolig vän med Björn och var för jämnan tillsammans med honom. På våren gick Torolv en dag till sin far och frågade honom vad han hade att föreslå för Björn, sin vintergäst, och vilken hjälp han ville ge honom. Skallagrim frågade Torolv vad Björn själv hade för planer. Jag tror, sa Torolv, att Björn helst ville fara till Norge om han kunde få vara där med fred. Om du, far, ville sända några män till Norge för att bjuda förlikning för Björn, så tror jag att det vore det bästa. Ditt ord skulle säkert väga tungt hos Tore. Till slut lyckades Torolv övertala Skallagrim att sända några män till Norge under sommaren. De hade med sig hälsning och vårdtecken till Tore Roaldsson och sökte åväga bringa förlikning mellan honom och Björn. Så snart Brynjolf fick veta deras ärende la även han sig all vin om att bjuda förlikning för Björn. Och slutet på det hela blev att Tore antog förlikningen, ty han förstod att det nu låg så till att Björn inte längre behövde frukta för sin del. Brynjolf tog alltså emot förlikningen på Björns vägnar. Skallagrim sändemän vore under vintern hos Tore och Björn var hos Skallagrim. Sommaren därpå foro sändemännen tillbaka, och när de på hösten kom till Island omtalade de nyheten om förlikningen. Även den tredje vintern var Björn hos Skallagrim, men våren därpå rustade han sig till att fara tillbaka till Norge med samma följe som han haft med sig därifrån. När Björn var färdig sa Bera att hon ville att Asgärd, hennes fosterdotter, skulle vara kvar. Sidan 78. Björn och Tora antog och anbudet, och flickebarnet stannade alltså och växte upp hos Skallagrim och Bera, som av Björn fing och mottaga goda gåvor. Skallagrims son Torolv rädde sig till att fara med Björn och fick färdmedel av Skallagrim. Han for alltså på sommaren från Island med Björn. Färden gick lyckligt och det tog land vid Sognefjorden. Därpå seglade Björn in i Sogn och begav sig hem till sin far. Torolv följde med och Brynjolf tog med glädje emot dem. Därpå sändes bud till Tore Roaldsson. Brynjolf och han stämde möte och även Björn kom med till mötet. Där bekräftade Tore och Björn förlikningen sinsemellan. Sedan lämnade Tore ifrån sig det Tora ägde i hans förvar, och mellan Tore och Björn skulle hädanefter med släktskapen även vänskap följa. Sedan var Björn hemma på Öjrland hos Brynjolf. Även Torolv var där och rönte mycket vänskap från både far och son. Eirik Blodyx och Torolv Skallagrimsson. Konung Harald uppehöll sig långa tider i Hordaland eller Rogaland, på sina storgårdar Utstein eller Ogvaldsnäs eller Fittjar, Alrekstad, Lygra eller Säheim. Men den vintern som det nu varit fråga om var han nordpå i landet. När Björn och Torolv hade varit en vinter i Norge och det blev vår, utrustade de ett skepp och skaffade sig manskap. På sommaren drog de ut på viking i Österled och på hösten återvände de med rikt byte. När de kom hem sporde de att konung Harald då var i Rogaland och ämnade hålla sig där under vintern. Konung Harald började nu att starkt åldras och av hans söner voro flera nästan vuxna. En av hans söner, Eirik, som fick tillnamnet Blodyx, var dock ännu helt ung. Han var fostring hos Tore Roaldsson. Kungen älskade Eirik mest av sina söner och Tore stod vid denna tid högt i kungens gunst. När Björn och Torolv kommit hem foro de först till Öjrland. Därefter gav de sig på färd upp till fjordarna för att besöka Tore Herse. De hade en karve som roddes av 12 eller 13 man vid var reling, och de hade nära 30 man med sig. Detta skepp hade de vunnit under sommarens vikingafärd. Det var målat ovan vattnet och mycket vackert. När de kom till Tore blev de väl mottagna och stannade där en tid. Karven låg tältad vid stranden framför gården. En dag då Torolv och Björn voro på väg ner till karven såg de att konungasonen Eirik var där. Ibland gick han ut på skeppet, ibland upp på land och stod där och tittade på det. Då sa Björn till Torolv: Konungssonen, tycker skeppet är präktigt? Bjud honom det som gåva. Jag är säker på att om Eirik blir vår förespråkare hos kungen, så blir det oss båda till god hjälp. Jag har hört sägas att kungen hyser avoghet mot dig för din fars skull. Torolv svarade att det säkert var ett gott råd. Därpå gingo de ner till karven. Du synar noga vårt skepp, konungsson, sa Torolv. Vad tycker du om det? Bra, svarade Eirik. Ett präktigt skepp är det. Då ger jag dig det om du vill ha det, sa Torolv. Det vill jag visst, säger Eirik. Men lönen för gåvan tycks dig kanske ringa om jag lovar dig min vänskap. Dock är det hopp om att den kan bli större om jag får leva. Torolv svarade att den gengåvan tycktes honom vida mer värd än skeppet. Därmed skildes det och från den stunden var konungssonen Torolv mycket gunstig. Björn och Torolv talade med Tore och frågade honom om han trodde att det var sant att kungen vore avogsinnad mot Torolv. Tore nekade inte till att han hört sägas att det förhöll sig så. Då skulle jag vilja att du fore till kungen och talade väl för Torolv inför honom. För vi två håller ihop i gott och ont, så gjorde han mot mig då jag var på Island. Till slut lovade Tore att fara till kungen, men bad dem försöka förmå Eirik, konungssonen, att följa med. Torolv och Björn talade med Eirik härom, och han lovade att lägga in ett gott ord för dem hos sin fader. Därpå foro Torolv och Björn vidare till Sogn. Tora och Eirik, kungsson, bemannade karven som Torolv förärat Eirik och foro ner till kungen. De träffade honom i Hordaland och han tog vänligt emot dem. De stannade där en tid och avvaktade en dag då kungen var vid gott lynne. Då framlade saken inför honom. Dit var kommen en man, sa det, som hette Torolv, son till Skallagrim. Nu vill jag vi bedja dig, konung, att du minns det goda som hans fränder gjort mot dig, men inte låter honom umgälla det hans fader gjorde, då han hämnade sin broder. Tore talade ödmjukt för Torolv, men kungen svarade ganska kärvt att han lidit mycken skada genom Kvällulv och hans söner. Och denne Torolv, sa han, är sannolikt av samma slag som hans fränder. Övermodiga är de allihop, vet aldrig att hålla måtta och frågar inte efter med vem de har att göra. Sidan 81. Nu tog Eirik till orda. Torolv hade blivit hans vän, sa han, och hade givit honom en dyrbar gåva. Skeppet som det hade med sig. Och jag har lovat honom min fulla vänskap. Få tog du vilja bli mina vänner om det denne gjort tjänar honom till ingenting. Du vill väl inte, fader, låta det gå så för den första som givit mig en kostbar gåva. Till slut lovade kungen dem att Torolv skulle ha fred för honom. Men jag vill inte, sa han, att han kommer inför mina ögon. Du, Eirik, må visa honom och andra av hans släkt så mycket vänskap som du vill. Men blir det inte mjukare för dig än det varit för mig, så kommer du att ångra det du nu bett mig om och att du låtit dem länge vara hos dig. Därpå foro Eirik blodyxa och Tore tillbaka till fjordarna. Där sände de bud till Torolv om hur deras ärende till kungen hade utfallit. Torolv och Björn voro den vintern hos Brynjolv, och många somrar låg de i Viking. Om vintrarna voro de hos Brynjolv och tidtals hos Tore. Eirik Blodyx fick sedan land att råda över. Han skulle ha styrelsen för Hordaland och fjordarna och skaffade sig hirdmän till följe. En vår rustade han sig att fara till Bjärmaland och valde med omsorg folk till denna färd. Torolv var med som en av Eiriks stamboar och bar hans märke. Torolv var nu större och starkare än alla andra och där i lik sin far. På denna färd hände mycket. I Bjärmaland utkämpade Eirik ett stort slag vid Vina och fick seger, så som i kväderna om honom berättas. På denna färd fick han även Gunhild, dotter till Osur Tote, och förde henne med sig hem. Gunhild var vackrare och klokare än andra kvinnor och mycket trollkunnig. Mellan Torolv och Gunhild rådde stor vänskap. Sidan 82. Torolv, varför jämnar han om vintrarna hos Eirik, om somrarna i Viking? Därnäst är att omtala att Tora, Björns hustru, blev sjuk och dog. En tid därefter fick Björn en ny hustru, hon hette Alov, och var dotter till Erling Rike på Öster. Det fingo en dotter som hette Gunnhild. Torolv besöker Island. Torun, Skallagrims dotter, giftes bort. En sommar rustade sig Torolv Skallagrimsson till köpfärd. Hans avsikt var att, så som han också gjorde, fara till Island och besöka sin far. Han hade nu varit länge hemifrån och hade samlat en väldig mängd ägodelar och många dyrgripar. När han var färdig for han först till konung Eirik, och när det skildes överräckte kungen till Torolv en yxa som han ville förära Skallagrim, sa han. Yxan hade spetsiga hörn, den var stor och inlagd med guld och skaftet beslaget med silver. Det var en övermåttan, präktig dyrgrip. Så snart Torolv var segelklar begav han sig av. Överresan gick lyckligt. Han kom i sitt skepp in i Borgarfjorden och begav sig utan dröjsmål hem till sin far. Det var ett glädjefullt återseende. Sedan gick Skallagrim för att bjuda Torolv välkommen ner till skeppet och lät draga det upp på land. Torolv följde med hem till borg med 11 man. När han kom hem framförde han konung Eiriks hälsning till Skallagrim och gav honom yxan som kungen hade sänt honom. Skallagrim tog yxan, höll upp den och såg på den en stund utan att säga någonting, hängde därpå upp den vid sin plats i stugan, sidan 83. På hösten lät Skallagrim en dag driva hem en stor mängd oxar som han ämnade slakta. Han lät leda 2 oxar tillsammans under en husvägg och ställa dem mot varandra hals vid hals. Tog sedan en stor stenhäll och sköt den under halsarna. Därpå tog han yxan, konungsgåvan, och högg med ett hugg huvudet av båda oxarna, men yxan for ner i stenen, så att hela äggen brast och bladet rämnade ända upp i härdningen. Skallagrim såg på äggen, men sa ingenting. Gick sedan in i eldhuset, steg upp på en stock och la upp yxan på dörrträtt. Där låg den sedan hela vintern. På våren lät Torolv veta att han ämnade fara utomlands under sommaren. Skallagrim avrådde. Gott är att åka hem med vagnen hel, sa han. Du har nu gjort en hedersam färd, men ömse prövar den ofta far, säger ordspråket. Ta du nu här så stor del av egendomen som du tycker du behöver för att bli fullgod man. Torolv sa att en färd till ville han göra. Till den har jag tvunget ärende, men när jag kommer ut nästa gång ska jag slå mig till ro här. Asgärd, din fosterdotter, ska följa med mig och besöka sin far. Därom bad han mig då jag for från Norge. Skallagrim sa att han fick göra som han ville, men en aning säger mig att skiljs vi nu så ses vi aldrig mer. Sedan begav sig Torolv till sitt skepp och gjorde det segelklart. När han var färdig flyttade det skeppet ut till Digranäs och låg där tills det fingo god vind. Asgärde gick då ombord med honom. Innan Torolv begav sig bort från borg gick Skallagrim till dörren, tog ner yxan, konungsgåvan, från dörrträt och kom ut med den. Skaftet var nu svart av rök och yxan rostig. Skallagrim tittade på yxäggen, räckte där på Torolv yxan och kvar den visa. Sidan 84. Yxan har i äggen allt för gott om skråmor. Svek men föga gagn är i gåvan kungen gav. Må med sotigt skaft den fara åter samma väg den kom. Slik kungaskänk bort aldrig komma. Medan Torolv hade varit utomlands och Skallagrim bodde på borg, hade en sommar ett köpfararskepp kommit från Norge in i Borgarfjorden. Då för tiden var det vanligt att dra köpfararskeppen upp på land vid åar, bäckmynningar eller småvikar. Kettil hette mannen som ägde skeppet. Han kallades Kettil Blund. Han var norrman, storättad och rik. Geir hette hans son som då var fullvuxen och var med honom ombord. Ketil ämnade söka sig boplats på Island, men det var sent på sommaren då han kom dit. Skallagrim kände väl till honom och bjöd honom till sig med alla sina följeslagare. Ketil antog anbudet och var över vintern hos Skallagrim. Den vintern friade Geir, Kettils son, till Torun, Skallagrims dotter. Giftermålet beslöts och Geir fick Torun. Våren efter anvisade Skallagrim Kettil land ovanför Oleivs land ut med Hvitån. Från mynningen av Flokadalsån till mynningen av Reikadalsån och hela landtungan däremellan upp till Röjdsgill och hela Flokadalen ovanför brinkarna. Kettil bodde på Trandarholt och Geir på Geirslid. Han ägde ännu en gård i Reikadalen, Övre Reiker. Han kallades Geir Rike. Hans söner voro Blund Kettil och Tor Geir Blund. En tredje son var Torod Hrisa Blund, som var den första som bodde på Hrisar. Berättelsen om Egils pojkår och första Norgefärd, sidan 85. Skallagrim var mycket road av kraftprov och lekar, och om dylikt talade han gärna. Bolllekar vore då särskilt omtyckta. Däri